Plenum Ålands lagting, vi har den 30 september och klockan är 09.30. Vi inleder med närvaro och registrering, varsågoda. Lagtingsledamöterna Annette Holmberg Jansson och Jörgen Gustafsson anmäler om frånvaro från plenum på grund av privata angelägenheter. Vi är 28 ledamöter närvarande, vilket antecknas. Vi inleder med andra behandling av ärenden idag. Nummer ett på listan är avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget, alltså lagförslag nummer 24 2023 till 2024 och finans- och näringsutskottets betänkande 17 2023 till 2024. I andra behandlingen så kan lagtinget antingen anta lagförslaget sådant det godkänns i första behandlingen eller förkasta det. Först tillåts diskussionen om ärendet i dess helhet. Efter det så föreläggs lagförslaget för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motiveringar för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussionen inleds av ledamoten Stellan Egeland. Varsågod.
Tack talman. Jag tänkte jag skulle läsa upp några välvalda ord här från en annan politiker som uttalades i den här salen för ett tag sedan. För något år sedan valde sittande landskapsregeringen att först ge ett förslag om att slopa sjukdomskostnadsavdraget helt och hållet. Efter påtryckningar från samhället i stort och också från oppositionen och lagtinget så valde man att komma med ett förslag som kan kallas för ett försämrat sjukdomskostnadsavdrag. Där satte man en inkomstgräns ganska lågt på 15 000 euro per år i total inkomst som gräns för när man kan söka ett fullt sjukdomskostnadsavdrag. I samband med detta så gavs ett löfte som vi uppfattade det från socialministern om att istället för det här försämrade sjukdomskostnadsavdraget skulle komma med någonting nytt. Osäkert vad och oklart vad, men där stöd för personer kanske i en svag ställning i samhället med låga inkomster kunde få ett stöd istället för det här avdraget som en hjälp till att klara av sin vardag i fall av sjukdom. Sjukdomar drabbar ju förstås människor i alla inkomstklasser och kostnader som uppstår i samband med det påverkar alla människor oberoende av inkomstklasser. Man har ju vant sig vid ett liv som grundar sig på inkomster man har satsat till hus och andra saker. Vilket ofta betyder att man behöver ha sina inkomster för att klara av vardagen. Så påverkan av speciellt allvarlig sjukdom finns för alla människor. Jag tycker att det där var ganska bra sagt av finansminister Perma. För 10 år sedan när han var lagtingsledamot och motsatte sig den här inkomstgränsen och ville ha ett fullt sjukdomskostnadsavdrag. Jag och ledamot Mogens Lindén har vid flera tillfällen påtalat att det mest är teater i den här salen. Jag blir bara mer och mer fast i den uppfattningen. Det är så ovärdigt. Tack för ordet.
Tack för det. Vi har inga repliker begärda och följande anförande går till vice talman Marcus Måtar. Varsågod.
Talman. Bästa lagting och övriga åhörare. Det håller väl på och går så att säcken knyts ihop. Majoriteten bestämmer att man tar drygt 1 miljon skatt extra från medborgarna. Och man sitter här tyst och håller med Vi har plenum på plenum i snabb takt på ett sätt som i varje fall inte är i enlighet med andan i våra regler som styr det här lagtingets arbete. Jag föreslår att vi bordlägger det här ärendet och tackar för ordet.
Tack för det. Vi har inga repliker. Ja, en bordläggningstid vore kanske.
I plenum i november när vi sammanträder på nytt nästa gång.
Då har vi en replik begärd till huvudanförande, ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman. Jag ber att få understöda vice talman Måter.
Det ska ges från talarstolen, ja, så kanske att det kan passa sen i samband med följande anförandet. Och därmed är replikskiftet avslutat. Följande talare på listan är därmed ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman, lagtingskollegor. Att debatten i denna fråga har blivit lång råder det inga tvivel kring. Men det kokar trots allt ner att vi behandlar en fråga av stor kaliber som är betydelsefull för så många personer. Från oppositionen har vi kritiserat att regeringen inte i tillräcklig utsträckning lyssnat till de inkomna remissvaren, att man inte förberett kompensatoriska åtgärder, att detta är fel ur självstyrelseperspektiv. Att detta kommer samtidigt som rikets regering genomför andra försämringar som slår mot samma grupp. Att detta kan påverka vårt lokala näringsliv negativt. Att man stressat igenom behandlingen trots att man tog det interna beslutet i landskapsregeringen för 6 månader sedan. Och att man inte genomfört de nödvändiga konsekvensanalyserna. Listan på anledningar till att lagförslaget bör förkastas är lång och talande. Men likaså är tondövheten från regeringen talande. Prestigen går före allt. Varje regering vill genomföra förändring. Det är trots allt det politik handlar om. Att förändra Åland på ett sätt som vi ser som positivt. Men detta är att gå åt fel håll. Svälj prestigen. Jag är övertygad om att då kommer att regeringen att framstå som hedersam i frågan. En regering som vågar stå upp och säga det här blev tokigt. Men om man inte backar så kommer regeringen att minnas redan i början av sin mandatperiod som den som glömde bort den enskilda ålänningens kamp i vardagen. Och tro mig, ni kommer att bli påminda gång på gång på gång. Inte minst kan vi idag på en av lokaltidningarnas hemsidor läsa att 7 av 10 ålänningar anser att avdraget inte ska slopas. Talman, som tidigare aviseras så kommer jag att föra min och ledamot Valves reservation till omröstning. Och jag vill en sista gång vädja till mina kollegor att följa den inre rösten som troligen säger att detta bör förkastas. Om du inte följer ditt eget hjärtas röst, hur ska du då kunna stå upp för dina väljare? Tack talman.
Tack för det. Vi har en replik begärd och den går till ledamoten Simon Påvalls. Varsågod.
Tack herr talman. Angående om det här lagförslaget ska förkastas eller ej, och kopplat också till ledamoten Kahnborgs reservation, så tycker jag inte att debatten som har hållits från obunden samling i den här salen riktigt mallar den reservationen. Det här har tidigare nämnts. Enligt reservationen så kan man ju tolka ut det som att man per se inte tycker att sjukdomskostnadsavdraget är så dåligt, utan det är snarare avsaknaden på konsekvensanalys och kompensationsåtgärder som gör att man anser att det ska förkastas. Men att det är ingenstans i den reservationen det står att det är dåligt, att det är något fel med det. Vi i majoriteten följer nog våra hjärtan i det här, för vi har ju en annan insikt i vad som är på gång när det handlar om de kompensatoriska åtgärderna. Och där håller jag helt med att man ska, som tidigare talare sa här i salen, att det är bättre att man lägger in stöd så snabbt som möjligt till de som behöver det, som riktar rätt, istället för sådana här avdrag som egentligen slår ganska brett.
Repliksvar, ledamot Kahnborg.
Tack talman. Det hade funnits en möjlighet att behålla det här avdraget och utveckla det istället för att fullkomligt slopa det. Det skulle ha varit det absolut bästa alternativet. Vi har också från obunden samling framfört förslag på hur man kunde hantera en eventuell utveckling av det här avdraget. Men i och med att tondövheten har varit total och avsaknaden av kompensatoriska åtgärder i samma veva som vi ska ta ställning till det här, då måste det förkastas. Det finns inga andra alternativ.
Andra replik, ledamot Påvalds.
Tack. Jag håller nog inte med ledamot om att tondövheten har varit total. Vi har haft en ganska lång debatt här och vi har lyssnat på vad oppositionen har att säga och det har behandlats. Och jag hoppas ju som sagt då att när de åtgärderna är plats som ju för de som behöver det mest kan ersätta en del av den här ekonomiska bördan. Som jag också anser att inte här avdraget kanske egentligen spelar stor roll i. Så hoppas jag väl att oppositionen då i sin helhet tycker att vår politik i slutändan var ganska bra då när vi träffas den dagen. När vi har den politiken plats. Nej, men jag tycker att man har dragit den här debatten för långt. Och man står och säger att allting är färdigt och allting är klart. Men då ska man hålla på att slösa de här samhällsresurserna på att ha plenum på plenum på plenum. Och borde lägga det här ärendet gång på gång på gång. Så jag är lite kritisk mot det förfarande, ska jag vara helt ärlig med. Men here we are. Vi har verktygslådan, fungerar uppenbarligen på oppositionen.
Andra replik, svar ledamot Kahnborg.
Tack talman. Jag förstår absolut att ledamot Påvalls är tveksam och att han också passar på att framföra kritik mot oppositionen. Men precis som man säger så det finns en verktygslåda på plats av en anledning och då står det fritt att nyttja den verktygslådan. Om, och notera att jag säger om, regeringen kommer att komma med väl övervägda åtgärder i framtiden, då är jag personligen villig att stödja dem. Men de kommer att nagelfaras och granskas väldigt, väldigt hårt, för vi måste vara säkra på att de slår rätt. Vi är inte beredda att acceptera vilka åtgärder som helst heller. Tack talman.
Replikskiftet därmed avslutat och vi går vidare på talarlistan till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Ja, som flera gånger har sagt här i talarstolen så är det intressant att ju längre den här debatten pågår desto mer information får vi också för vad som händer på finska sidan. Och nu det senaste är att man tänker frysa centrala pensionsförmåner, frysa index för centrala pensionsförmåner på finska sidan. Däribland indexjusteringar för bostadsbidragen som man tänker frysa för, kan ni gissa, pensionärerna. Pensionärerna som inte finns med i utskottsbetänkandet, som inte har ägnat en tanke åt överhuvudtaget i det här lagförslaget. Deras förmåner ska nu minskas enligt riksregeringen. Och vi har alla möjligheter här att parera det som drabbar pensionärerna kan vi göra härifrån lagtinget med hjälp av ett moderniserat sjukkostnadsavdrag. Så jag hoppas nu, även om det är debattens sista timme här i elfte timmen, att majoriteten kan försöka ta det här till sig. Det är ju inte bra det här förslaget. Sen är det ju, vill jag också, så att ni glömmer bort det, passa på att understödja bordläggningen till november då. Så att man hinner gå igenom det här ordentligt. Det har ju funnits ganska mycket tid på att göra det nu i och med att debatten drar ut så mycket på tiden. Men det har man ju inte gjort. Ur ett självstyrelseperspektiv så är det här också inte bra. Alltså det här sjukdomskostnadsavdraget, en åländsk variant av sjukdomskostnadsavdraget, det är ju självstyrelsepolitik i sin kärna. Och det förvånar mig storligen att Centern som tidigare har försvarat självstyrelsen i ofta och mycket, nu väljer att sitta helt tysta och låta det här passera förbi. Vi blir mer och mer som Finland för varje dag som går och det är vi som tillåter att det sker. Tal om att lösa samhällsresurser som det var inne och prata om här tidigare. Det är ju inte riktigt så. Det är ju inte fallet. Det är ju inte som att vi slösar samhällsresurser för att vi politiker behöver komma hit en extra gång. Det är inte direkt så att vi jobbar ihjäl oss. Och vi har samma lön helt oavsett. Så det här med att slösa samhällsresurser så det stämmer ju inte. Överhuvudtaget. Det är ju helt taget i luften. Om man tycker att det här ärendet är så pass oviktigt och så genomlyst och bra så att vi inte behöver debattera det mera, ja men då kan man säga så. Men samhällsresurser för att vi kommer in hit och pratar, det går lite belysning till lamporna men så mycket mera samhällsresurser så slösar vi inte. Och ja, det var väl allt herr talman. Tack så mycket.
Tack för det. Vi har två repliker till huvudanförandet. Den första går till ledamoten Peter Lindbäck. Varsågod.
Ja, värderade herr talman, ledamot Wikström. Jag tycker att det verkar lite underligt att de finska staterna har kört sin ekonomi i botten och tvingas till, ja, man kan väl säga exceptionella sparåtgärder inom olika områden, inklusive sådana som tangerar det här. Att är det per automatik någonting som självstyrelsen som också måste ha, också har en, alltså en ekonomi som är ganska ansträngd. Att man då via självstyrelsens ekonomi ska kompensera upp det här. Alltså det sjukdomskostnadsavdrag som nu då är i färd med att avskaffas. Och där vi har lovat kompensatoriska åtgärder. De kommer ju sig inte att kunna överstiga det vad sjukdomskostnadsavdraget kostar. Utan de måste bli effektivare och kanske i sista änden till och med förmånligare sammantaget. Men de kommer att träffa rätt. Men det här resonemanget om att när staten liksom...
Repliksvar, ledamoten Wikström, varsågod.
Jo, tack herr talman. Nej, det är förstås upp till var och en att anse vad man anser. Och personligen så anser jag att de här åtgärderna som genomförs nu, som riktar sig mot den äldre befolkningen, det är saker som vi kan kompensera här. Vi har ett sjukdomskostnadsavdrag som majoriteten av avdragen riktas just till den äldre befolkningen. Och konsekvensen av att riksregeringen gör de här åtgärderna och att vi gör liknande åtgärder mot den äldre befolkningen, det blir för mycket. Vi står för det, att det är rätt att göra de här åtgärderna via sjukdomskostnadsavdraget för att kompensera en del av de nedskärningar som görs på de äldre i Finland idag. Tack.
Andra replikledare mot Lindbäck.
Ja, men rent helt kort, alltså, vi har ju också en väldigt ansträngd ekonomi i självstyrelsen. Och vi har ju gått in nu då för det här med takbudgetering med mera. Och vi försöker ju hitta nu kompensatoriska åtgärder som ska vara mera effektiva än sjukdomskostnadsavdraget och om möjligt då kosta sammantaget mindre. Därför sjukdomskostnadsavdraget har ju i sig, slår delvis fel eller slår ganska väsentligt fel, träffar inte rätt målgrupper. Men det är att det är vad man håller på med i Helsingfors och staten som har över 150 miljarder i skulder. Vi har också en ansträngd ekonomi och vi måste försöka göra det bästa möjliga av de pengar vi har.
Andra repliksvar, ledamot Wikström.
Tack herr talman. Till den delen så är vi överens. Det är väl det att vi gör ingenting med oss själva. Vi gör ingenting med förvaltningen. Utan det som vi gör är att vi höjer skatten för de äldre, de sjuka och de svaga. Och att det här skulle vara missriktat i stor grad, det stämmer ju inte. Alltså det stämmer ju inte. Vi har statistiken, den är klar. Vi kan se där vart går de här pengarna. Även om utskottet skrev någonting annat i sitt betänkande så det är ju inte heller... Jag var inne på det här i senaste debatten att det stämmer ju inte vad man skriver där. Vi kan visst räkna ut vart de här pengarna går. Och en minoritet går till stora höginkomsttagare som man säger. En majoritet går till pensionärer som är sjuka. Så är fakta. Tack.
Följande replikskifte inleds av ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag tycker i likhet med ledamoten att landskapsregeringen nu inte använder verktygen som självstyrelsen ger oss på ett sådant sätt där man sätter ålänningarnas bästa i fokus. Vi vet att det har varit tufft ända sedan pandemin. Vi vet att inflationen har varit hög. Och vi vet att när det gäller de helhetsbilden av ålänningarna och deras förtjänstmöjligheter så har vi här rätten att vara lite annorlunda på Åland tack vare självstyrelsen. Och jag delar som sagt synen att det är tråkigt att landskapsregeringen inte väljer att använda sig av det. När man sen för ett resonemang kring ekonomin så det blir lite haltande nu, för det är klart att Finlands ekonomi kör i botten, det vet vi. Men vi ligger faktiskt inte riktigt på samma plan här på Åland. Och vi har dyrare levnadskostnader, inte bara pensionärerna utan alla. Så att, ja, jag hade gärna sett ett annat resultat av den här debatten.
Repliksvar, ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman och tack för det inlägget. Det är ju precis som ledamoten säger här, att vi behöver använda självstyrelsen om det ska finnas ett existensberättigande för självstyrelsen. Om vi gör så här nu som majoriteten håller på att ta bort de sakerna som är unika med Åland, då minskar det också det folkliga stödet för självstyrelsen. Varför ska vi ha en självstyrelse om vi alltid ska vara precis som i Finland? Det finns ju ingen mening med det. Det är just det här som vi ska använda självstyrelsen till, och majoriteten missar nu den här chansen att göra någonting bra med en reform av sjukdomskostnadsavdraget istället för att bara rakt av slopa det. Och slopandet, så tror jag, det bygger mycket, som flera talare var inne på politisk prestige. Vi är inne på den nivån nu att det här är politisk prestige. Alla och en var vet att det är ett icke genomarbetat förslag. Det håller inte ihop. Argumenten håller inte ihop. Så man är tyst istället och försöker tiga ihjäl det. Tack.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, jag tycker att debatten har varit lite tudelad från regeringsblocket. För dels så hävdar man att ekonomin är så pass dålig så att vi har inte råd med det här. Det är ett argument som har förts fram. Men å andra sidan har man också sagt att det ska komma kompensatoriska åtgärder som då ska träffa bättre. Och de kompensatoriska åtgärderna borde ju i rimlighetens namn också medföra någon viss kostnad. Så att det är lite svårt att kanske följa. Jag förstår regeringsblockets dilemma med tanke på det enorma motstånd som ålänningarna har mot det här. Och jag är den första att beklaga att man nu väljer då från regeringsblocket att inte lyssna.
Andra replik, svar ledamot Wikström.
Tack, herr talman. Ja, det är precis som ledamoten säger, att vår ekonomi är faktiskt inte riktigt lika dålig som landets ekonomi som helhet. Men även om man ville slopa sjukdomskostnadsavdraget, om man har den viljan att vi vill slopa sjukdomskostnadsavdraget, varför är det så bråttom så att det måste göras nu? Den frågan har vi inte fått svar på. Att ta tillbaks det här förslaget, och vill ni slopa sjukdomskostnadsavdraget, så kom tillbaks med ett paket då som är genomarbetat, där vi har statistiskt underlag och de här åtgärderna klara. Det här är bara politisk prestige nu som vi ser i lagtinget, och det är inte till ålänningarnas väl. Det är inte det som är i första rummet som det borde vara. Det är uppenbart. Tack, herr talman.
Replikskiftena avslutade och anförandet är avslutat. Ärendet kommer att bordläggas eftersom vice talman Markus Måtar, understöd av, jag tror att ledamoten Lindén får vänta lite med sitt anförande. Ärendet kommer att bordläggas eftersom vice talman Markus Måtar, understödd av lagtingsledamoten Christian Wikström, har föreslagit att ärendet ska bordläggas till plenum i november. Jag förstår det som 4 november att det är det som avses. 2024. Önskar någon uttala sig om bordläggningstiden? Ledamot Nina Fällman, varsågod.
Jag föreslår att ärendet bordläggs till nästa plenum som hålls senare idag.
Ledamot Pernilla Söderlund, varsågod.
Talman, jag vill understöda ledamot Nina Fällmans förslag om bordläggningstiden till senare idag.
Då har vi följande läge. Omröstning kommer att verkställas om bordläggningstiden. Omröstningspropositionen ställs så att den som röstar för bordläggning till nästa plenum senare idag röstar ja. Den som röstar för bordläggning till den 4 november röstar nej. Kan omröstningspropositionen godkännas? Godkänd. Omröstning, talmannen röstar ja. Omröstningen är avslutad och utföll. Alla är nog med. Ja, du är nog med. Omröstningen utföll då 18 ja-röster, 8 nej-röster och 2 ledamöter som avstår. Lagtinget har alltså beslutat att bordlägga ärendet till plenum senare idag. Alla de som begärt ordet före beslutet om bordläggning fattades har rätt att yttra sig. Och nu, ledamoten Mogens Lindén, är talarstolen er. Varsågod.
Talman, ledamöter, jag ber om ursäkt att jag hoppar lite tidigt här. Jag försöker lära mig de här systemen, och ju mer jag lär mig, desto mer konsternerad blir jag. Jag har försökt fundera, hur kan socialdemokrater som står mig ideologiskt nära agera på en så fragil grund mot ett avdrag som ändå tveklöst gagnar svaga grupper i samhället. Och lägger man fram, vi kommer nog att fixa det här. Vi kommer att fixa någon form av stöd, men det kommer någon gång senare. Ska det vara så i en politisk debatt att man ska ta ställning för någonting som inte föreligger? Vi vill ju veta, alla och medborgarna vill veta, vad är det som man då ersätter sjukkostnadsavdraget med? Jag tror att ledamot Lindbäck egentligen kom med förklaringen. Inför valet i Finland så den kända ekonomen Sixten Korkman diskuterade mycket kring det här med statsskuld, och att det finns mycket myter omkring det. Och ja, jag behöver inte räkna upp hur statsskuldet ser ut i världen och Europa, men Finland ligger faktiskt under EU-genomsnittet. Och det är inte en katastrofal situation för den åländska offentliga ekonomin. Men det finns en ideologisk valör som man brukar kalla nyliberal. Det vill säga, man får inte allt som kostar ska man försöka reducera. Och har man inte ersättande system, så då vet vi inte vad vi tar ställning till. Och det är ingen slump att roten till detta är den här konversationen som skedde i november 23 mellan finansavdelningens jurist och skattebyrån. Det är det som är bakom det hela. Och sen vet jag inte hur diskussionerna har förelegat i regeringsblocket. Men det är logiken att man är alltid lojal, som jag nu har konstaterat flera gånger, att man är alltid lojal med landskapsregeringen om man hör till det blocket. Och jag skulle inte, om jag emot förmodan skulle ha varit kvar i Socialdemokraterna, skulle jag inte ha varit lojal mot det här. Därför det här har, det stöder inte den åländska allmänheten, och alternativet, det är blaha blaha i det här skedet. Sen är det den andra, så, och jag tror precis som många har sagt att politikerförakt, det skulle inte öka, utan tvärtom skulle en landskapsregering med beaktande av de nya fakta som man har fått reda på, som bland annat ledamot Ville Valve har tagit reda på, med ökad moms på en läkemedel etc. som försämrar för den svagaste gruppen i samhället, vilket veklöst är ofta pensionärer. Så skulle landskapsregeringen återta det, så här, okej, vi funderar, då skulle man, det skulle öka förtroende. Sen är det den andra frågan. Ska man hålla på och dra ut på det här om man använder så att säga de verktyg som man har i verktygslådan? Och där är jag också väldigt tveksam. Jag tycker i princip att, om vi nu talar klartext, att det är en typ av filibuster. Och vi vet hur den röstningen kommer att ske, vare sig det är november eller december. Regeringsblockets ledamöter röstar med regeringsblocket. Så kommer det att vara oberoende. Det är ju inte så att man kommer under den här tiden att fundera ett varv till. Skulle det vara så att man faktiskt skulle fundera och komma fram med ett förslag hur alternativa stöd skulle se ut, då blir det ju också meningsfullt för regeringsblocket att bordlägga frågan framöver. Den här brådskan är helt, helt obegriplig. Och det är bara prestige, och det gör mig väldigt ledsen att det inte är förnuft och att inte argument spelar någon som helst roll. Det är väldigt sorgligt.
Tack, var tanken. Ja, bra. Då var ledamoten Mogens Lindén klar med sitt anförande. Talmannen vill påminna ånyo om att vi inte pekar ut de enskilda tjänstemän eller företag från talarstolen som inte har möjlighet att bemöta. Vi har 6 repliker begärda och den första av dem går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Ja, det är ju bara att beklaga att situationen är som den är. Det är ju intressant det här med kompensatoriska åtgärder i och med att det här skatteavdraget så det träffar ju en mängd olika grupper. Och det som jag personligen oroar mig mest för det är det att landskapet inte funderar på hur just majoriteten som får det här avdraget är pensionärer. Men vi har inget prat om just pensionärerna och de äldre befolkningen i resonemangen här inne i salen. Utan vi har bara pratat om att jo, men vi ska ha tillväxtavdrag, vi ska ha arbetsavdrag. Och sen så pratar man om den gruppen av människor som är absolut längst ner. Men majoriteten av de som nyttjar det här avdraget är pensionärer. Det är den äldre befolkningen. Så jag undrar hur man ska egentligen utforma de här kompensatoriska åtgärderna så att det ska träffa dels pensionärerna. Men dels också de som har minst i samhället. Ja, hur ska man egentligen göra det här? Går det ens att ersätta det här? Det blir ju någonting annat. Tack.
Ledamot Lindén, repliksvar.
Ja, tack ledamot Wikström. Jag är alltså, vi vet ju, man har sagt i debatten att det här gagnar de rika och det är de som går i privatvården och så vidare. Så vidare. Det här är ett gigantisk administration som belastar skattemyndigheten etc. Vi har fått väldigt lite information kring det här och som sagt det här avdraget har förelegat sedan 49 och vi hörde här hur liberalerna tidigare har haft en annan synpunkt, socialdemokraterna har haft en annan synpunkt och vad det är som har gjort att man nu har ändrat och Sonika vill bara dra in där, det är för mig oklart.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Ja, alltså det verkar ju som att majoriteten är ganska säkra på att det kommer komma någon typ av åtgärder som ska ersätta det här. Och man är verkligen bombsäker på det. Det är ju väldigt konstigt då att man inte kan presentera någon slags ens antydan om vad det kan handla om. Om vi minns i början av debatten så då var det spridda skurar. Socialdemokraterna skulle ha det ena och Liberalerna skulle ha det andra. Och Centern gick väl med på lite vad som helst. Men liksom, vi har inte fått någon konkreti. Och ju längre debatten går, desto mer tystlåten har man blivit om vad kan det egentligen handla om för åtgärder? Att vi skulle behöva få någon slags vägkost här, att man inte bara lämnar det så här, att jo, men det kommer någonting. Håller inte däremot med, att om man vet nu vad det handlar om det här så borde man väl skriva till aktion då och berätta det. Tack.
Ledamot Lindén, avslutande repliksvar.
Jag tackar ledamot Wikström. Ja, det är självklart, man vill ju veta hur ska de kompensatoriska de ersättande åtgärderna se ut. Det är fullkomligt självklart. Och när vi talar om statsskuld, ursäkta att jag nämnde en ekonom vid namn, det hade ingen större betydelse. Men så är inte den åländska offentliga ekonomin på fallrepet. Det är klart att man måste ha en budget i balans. Men hur ska man, vad är det som man ska dra in, vad är det som man ska, hur ska man få ökade inkomster? Är de här kompensatoriska åtgärderna begränsade till de 980 000 som man så att säga sparar?
Följande replik går till ledamoten Stellan Egeland. Varsågod.
Tack talman. Jag vill börja med att säga att jag uppskattar verkligen att ledamot Lindén har ett så starkt rättspatos. Även om vi inte har samma värderingar när det gäller främst ekonomisk politik så uppskattar jag mycket mer människor som faktiskt står upp för det de tror på än människor som är falska och spelar teater. Ledamoten nämner filibustrandet här och jag förstår tveksamheten till filibustrandet. Det är ju så att genom att bordlägga till det plenum som vi avsåg att bordlägga till exempel ändringsförslaget så hade man ju kunnat förändrat utfallet av det här. Nu valde man ju istället att sätta in ett extra plenum 30 minuter senare så att då var det ju verkanslöst. Men det finns ju ändå en tanke bakom.
Tack för det. Talmannen påminner om att vi ska uttrycka oss värdigt här i salen om våra kollegor. Varsågod, andra repliksvar, ledamot Lindén.
Tack, ledamot Egeland. Skulle filibustrande leda till att man eventuellt tänker till ett varv och det finns indikationer man, att man i landskapsregeringspartierna skulle faktiskt fundera på det här, då tycker jag nog att det skulle vara meningsfullt. Men vi ser inga sådana indikationer, utan det här kommer man att driva. Och så är tydligen den politiska logiken. Det skulle vara intressant att ha en sluten omröstning där det inte framgår hur man har röstat. Då kanske utfallet skulle bli ett annat, men det kanske man inte kan ha här i lagting, eller hur?
Andra replik, ledamot Egeland. Varsågod.
Tack, talman. Angående reprimanden så vill jag säga att jag nämnde faktiskt ingen speciell ledamot som skulle ha varit spelat teater eller varit falskt, men det råder väl ingen tvekan om att så sker från flera håll inom politiken. Vidare så vill jag prata lite mer om den här ekonomiska aspekten. Det man säger här nu, det är ju att vi behöver göra det här för att spara pengar. Jag kallar det inte för att spara pengar när man höjer skatten, men det är så man säger. Vidare så säger man att man ska komma med de kompensatoriska åtgärderna. Det blir ju liksom lite av en halv mesyr. För att antingen så spar man pengar eller så kompenserar man. Man kan liksom inte göra både och. Det jag ser det är att man tar pengar från människor och portionerar ut dem. Och ger en mer politisk styrning än när man ger människor frihet. Tack.
Andra repliksvar, ledamot Lindén.
Tack, ledamot Egen. Vi är alla lika frågande. Hur ska man finansiera kompensatoriska åtgärder? Och hur ska de framförallt se ut? Det har antytts olika typer. Och jag tror att vi alla är eniga att stöd som är riktade och väldigt konkreta och koncisa är bättre än avdrag som är ganska komplexa. Men vi vill se dem. Vi vill se hur de ser ut. Det är därför vi har utskott, det är därför vi har en procedur. Därför att man ska förutsätta att det kan förändras under resans gång.
Nästa replikskifte inleds av ledamoten Nina Fällman. Varsågod.
Tack, talman. Jag tycker det är jättetråkigt att min forna partikamrat Mogens Lindén har hamnat i så här dåligt sällskap politiskt. Att hantera ett så här komplext ärende genom att påstå att man har fått för lite information när det inte har funnits annat än information i 20 plenum efter varann, i utskottsarbete, i betänkanden som har stått att läsa, i utredningar som har funnits. Ledamoten Lindén upprepar gång på gång att han inte förstår varför man i majoriteten inte ändrar åsikt under debattens gång i stora och viktiga ärenden. Så min fråga egentligen är, anser ledamoten Lindén att det parlamentariska system som vi jobbar efter nu ska avskaffas, att vi ska gå in för någon form av samlingsregeringar och agera som ett kommunfullmäktige där man röstar enligt eget huvud varje gång, eller ska vi jobba enligt det här systemet som vi har?
Repliksvar, ledamot Lindén.
Tack, ledamot Fällman. Det är ju så att regeringspartierna har ett regeringsprogram. Oppositionen har inget oppositionsprogram, utan oppositionen består av väldigt olika partier som har olika värderingar. Så är det. Och i vissa frågor så kanske man har samsyn och i andra inte alls. Så är det. Och parlamentarism bygger väl på att man har diskussioner i plenum. Bygger väl på tanken ändå att argument kan påverka. Ingalunda är min åsikt om inte argumenten i plenum kan påverka ett förlopp, då kunde vi ju lägga ner plenum, utan då kunde partierna bara besluta det sinsemellan och vi skippar de här plenidebatterna om de inte påverkar. Hela idén med diskussion i alla sammanhang är att vi eventuellt
Andra replik, ledamot Fällman, varsågod.
Tack. Av det av svaret kan jag bara dra slutsatsen att nej, ledamoten Lindén har fortfarande inte förstått hur arbetet i lagtingen fungerar och hur parlamentarismen fungerar. Och har heller inte viljan att göra det jobb som krävs för att man ska förstå olika lagförslag och läsa betänkanden där det alldeles tydligt går att läsa vilka typer av kompensatoriska åtgärder som är planerade och kommer att presenteras inom kort. Jag kan inte dra någon annan slutsats än att i de viktiga frågorna som nu presenteras så är den opposition som Mogens Lindén nu hör till med Obunden samling och Moderaterna driver en bättre socialpolitik och bryr sig mer om människor med lite pengar och utsatthet än något annat parti i Ålands lagting.
Avslutande replik, ledamot Lindén.
Ledamot, tack ledamot Fällman. Ledamot Fällman synes anse att man alltid ska vara lojal med partiet och man ska alltid vara lojal med regeringen. Vi ser i Finland så vet vi en ledamot som har varit mycket kritisk mot hur regeringen agerar i vissa frågor. Det är välkomnande, det tycker jag att det är bra. Och min enkla syn är att man ska kunna ändra åsikt och man ska framförallt kunna köpa tid. Och min fråga till ledamot Fällman, vad är det som har hänt sedan 2013 och 2015 när de ledande, då ledande socialdemokraterna var emot att ta bort det här avdraget? Vad är det som har hänt? Varför är det nu så plötsligt så viktigt?
Följande replikskifte går till vice talman Marcus Måtar. Varsågod.
Tack talman. Ledamoten Lindén var lite inne på politikerförakt och satte det här i avskaffande av sjukdomskostnadsavdraget i det perspektivet. Och där vill jag spinna vidare. Man kan ju också komma ihåg att vi här från oppositionen la ett förslag om att avskaffa lagtingsledamöternas reseersättningar. Här får vi ju betalt när vi ska köra på jobb så att säga. Och vi har föreslagit att det ska avskaffas och det begravs förstås i något utskott och kommer aldrig säkerligen att behandlas om jag får förutspå framtiden. Men här är man snabb och har jättebråttom att få det här igenom för att få drygt 1 miljon av medborgarna. Men det perspektivet måste man ju anse att det är ganska intressant. Tack talman.
Repliksvar ledamot Lindén.
Tack ledamot Måtar. Det finns väldigt djupt i oss människor att tänka i termer av vi och dem. Man håller på Djurgården, får man nämna Djurgården, eller man håller på Mariehamns IFK eller Pargas idrottsförening. Och man tenderar alltid se på saker på svart och vitt, vi och dem. Och nu i det här är det regeringen och oppositionen, det är de svarta och de vita, de onda och de goda, om man drar det till sin spets. Istället för att försöka fördjupa och nyansera. Det är inte, jag är alldeles övertygad om att i regeringens diskussioner så har diskussionen rimligen gått ganska vilt till om man överhuvudtaget har diskuterat det i de enskilda partierna. Eller är det så att ministrarna bara har beslutat det?
Andra replik, vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, och sedan så var ledamoten Lindén inne på filibustering som det kallas. Det här är ju en sak som man ska komma ihåg att det görs ju av en orsak. Det har alltid gjorts, tänkte jag säga. För mer än 2000 år sedan blev Cato den yngre känd i senaten i Rom för att han sysslade med det här. Han var barnbarns barn till den andra Cato som ville förstöra Kartago. Vi gör någon form av filibustering åtgärder nu kanske, folk tycker. Och det handlar om att om vi lyckas fördröja det här så sparar vi drygt 1 miljon i varje fall 1 år åt medborgarna. Och det är bra timpenning i så fall. Tack talman.
Andra replik, repliksvar ledamot Lindén.
Tack ledamot Måtar. Jag sammanfattar det så här. För övrigt anser jag att sjukdomskostnadsavdraget bör vara kvar ända till tydliga och entydiga kompensatoriska åtgärder och hur de ska finansieras föreligger.
Nästa replikskifte går till ledamoten Jesse Ekerman.
Tack talman och tack ledamoten Lindén. Nej, men jag gillar ju det här när du och jag ska diskutera lite ideologiska tankar. Det är ju så att är man vänster så tycker man att ett avdrag är ett bidrag för de rika. Helt grundligt i själ och hjärta. Så till skillnad från ledamoten så vill jag faktiskt att det här avdraget ska slopas för att vi ska kunna ge bättre stöd till de som verkligen behöver det och inte sitta kvar i någon gammal, som många, många har konstaterat vara en väldigt dålig form av stöd som inte slår rätt. Så jag tycker att det här är ganska intressant, att hur har ledamoten Lindén, vad är den grundläggande synen på avdrag egentligen?
Repliksvar, ledamot Lindén.
Tack, ledamot Eckermann. Att avdrag generellt alltid utgör ett stöd för de rika tycker jag nog att inte riktigt håller streck. Det finns avdrag som gagnar mest de som har stora inkomster, till exempel hushållsavdrag som egentligen är en gottgörelse. Men vi kan bara se hur skattebyrån uttalar sig i sitt remissvar, där de konstaterar att de som tandvården är kanske det största problemet och de med långvarig institutionsvård. Och att helt att säga att det här egentligen bara gagnar de rika, det är inte förenligt med hur jag har uppfattat det här avdraget slår.
Andra replik, ledamot Eckermann.
Tack för det. Det kanske kommer lite till hela kärnan här. Om ledamoten Lindén minns första behandlingen, den första debatten när vi höll alla våra anföranden, så var det många som sa att det är nog ingen riktigt som har förstått hur det här avdraget används. Och det är väl det som är hela kärnan. Vi har stått här nu i 7 dagar och fått höra, det har gått från högt till lågt, alla möjliga saker. Men ta och fundera ut egentligen hur, och liksom verkligen räkna på hur det här avdraget verkligen slår på riktigt, så tror jag inte att det är någon som kommer att ifrågasätta det. Jag förstår att ni har åsikter om att det inte finns kompensatoriska åtgärder, men att det här är ett dåligt avdrag, så är inte det är överhuvudtaget inte någonting vi har att fundera på här längre i regeringsblocket åtminstone.
Avslutande replik för ledamot Lindén.
Ja, tack ledamot Eckermann. Jag tror i den första debattrundan så sa jag att istället för att helt sonika slopa det här avdraget, gör det lite pö om pö. Vad vi kunde göra redan nu är att exkludera besök, möjligen med undantag besök hos gynekologin eftersom den är underbemannad för tillfället. Där har FPA gjort en direkt subvention till den privata sjukvården där per läkarbesök så har FPA understödet gått från 8 till 30 euro. Det kunde man ändra genast. Och då kanske vi så att säga en del av andra, nu är det 980 000, kanske de här privata läkarbesökarna står för långt mer än hälften. Det vet vi inte.
Avslutande replikskifte inleds av ledamoten Henrik Lötman. Varsågod.
Tack talman. Ledamot Lindén var ju själv för det här avdraget när han var med i Socialdemokraterna och fick det presenterat för sig, eller hur? Jag reagerar också på att vi inte lyssnat på de nya saker som kommit fram. Jag har varit mycket intresserad av vad bland annat ledamot Valvet tog fram gällande förändringarna i Finland och så vidare. Och jag har satt mig in mycket noggrant i de sakerna.
Ledamot Lindén, repliksvar.
Tack ledamot Lötman. Jo, inledningsvis när innan det hade tagit form så tyckte jag att visst det är bättre med riktade bidrag och att man kunde skippa ett ganska svåradministrerat sjukdomskostnadsavdrag. Så i den diskussionen så tyckte jag att sen när det inte finns något alternativt förslag, det finns inga kompensatoriska åtgärder, då kommer ju saken i en annan dag. Och då tycker jag, vilket jag har sagt från början, att man skulle ändra kriterierna och gå lite pö om pö. Varför denna brådska, ledamot Lötman?
Andra replik, ledamot Lötman.
Tack talman. Tack ledamot Lindén. Nej, det är väl det här som är skillnaden mellan opposition och regeringspartierna. Vi litar på de här kompensatoriska åtgärderna och tycker att vi har tillräcklig information för att våga ta det här beslutet. Och därför så ändrar vi heller inte åsikt i den här frågan. Det har krävts att man har satt sig in i bland annat vad ledamot Valve tog fram för fakta och vad andra har tagit fram för fakta. Men jag är helt trygg med beslutet.
Ledamot Lindén, avslutande repliksvar.
Ja, tack ledamot Lötman. Jag litar på de kompensatoriska åtgärder som ännu inte i sina detaljer är formulerade. Det tycker jag är anmärkningsvärt. Ingalunda kan man ta ställning till något som inte finns formulerat som ett förslag. Och det har gång på gång sagt att till och med i hela oppositionen att man kan tänka sig att ta bort det här sjukkostnadsavdraget om det är en del av ett helhetspaket. Men det är det ju inte. Och man kan inte säga åt väljarna, man kan inte säga lita på oss, vi fixar nog det här. Ja, kanske nu är trycket ju extremt stort på regeringspartierna att faktiskt komma fram med någonting konkret. Kanske det är det enda positiva som har fötts ur denna långdragna debatt. Men det vill vi se, hur de ser ut, och det har vi inte sett.
Tack för det. Därmed är replikskiften och huvudanförandet avslutat och diskussionen är och ärendet blir bordlagt till nästa plenum som sker senare idag. Vi fortsätter med andra behandlingar i form av ärende nummer 2, ny blankettlag om transport av farliga ämnen, lagförslag 20/2023-2024 och social- och miljöutskottets betänkande 6/2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet och efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet var för sig för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av lagen om transport av farliga ämnen för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 3 § landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om växtskyddsmedel för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om marknadskontrollen av vissa produkter för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 64 § vägtrafiklagen för Åland för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 1 § landskapslagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen och ärendet är slutbehandlat. Ärende nummer 3 handlar om ändring av landskapslagen om energideklarationer, lagförslag 21/2023-2024 och social- och miljöutskottets betänkande 7/2023-2024. Först tillåts diskussion om ärendet i dess helhet. Efter det föreläggs det lagförslag som ingår i betänkandet för beslut i andra behandling. Slutligen föreläggs betänkandets motivering för godkännande i enda behandling. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Diskussion. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om energideklaration för byggnader för antagande i andra behandling. Begärs ordet. Lagtinget har i andra behandling antagit lagförslaget. Lagförslagets andra behandling är avslutad. Betänkandets motivering föreläggs för enda behandling. Diskussion. Ingen diskussion. Och lagtinget har i enda behandling godkänt motiveringen. Ärendet är slutbehandlat. Vi går vidare till några första behandlingar. Ärende nummer 4 handlar om höjning och indexering av avbytarstödet, lagförslag 19/2023-2024 och finans- och näringsutskottets betänkande 15/2023-2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av finans- och näringsutskottets ordförande, ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack talman, bästa lagting och åhörare. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om avbytarstöd ändras så att avbytarstödets belopp höjs samt från och med 2028 knyts till ett konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands statistik och utredningsbyrå. Sammantaget motiverar kostnadsökningarna och löneutvecklingen en höjning av det belopp som lagen föreskriver. Kostnadsökningen finns inräknat i det kostnadsramar lagtinget antagit för åren 2025-2027. Mot bakgrund av ovanstående föreslår landskapsregeringen en höjning av de aktuella beloppen från 35 euro respektive 18 euro till 40 respektive 20 euro. Landskapsregeringen ska enligt förslaget fortsättningsvis ersätta 80% av beloppen. Beloppet för avbytarstöd fastställs till 40 euro per avbytartimme för avbytarföretag. Det beloppet gäller till och med 31 januari 2028. För privat anställda lantbruksavbytare är motsvarande belopp 20 euro per avbytartimme. Även det gäller till och med 31 januari 2028. Landskapsregeringen utbetalar, grundat på de faktiska kostnaderna, avbytarstöd med 80% av dessa belopp. Vidare finns det ett behov att göra en ändring av systemet för att framöver hantera kostnadsutveckling och inflationspåverkan. Avbytarstödens belopp knyts enligt förslaget till en indexjustering som görs varje år baserat på konsumentprisindex fastställt av Ålands statistik och utredningsbyrå. De nya beloppen föreslås fastställas av landskapsregeringen i januari och börjar gälla från och med februari varje år. Indexjusteringen föreslås börja gälla från och med 2028. Utskottet har erfarit att stöd till avbytarverksamhet i Finland betraktas som ett socialt stöd, medan det på Åland är ett näringslivsstöd. Och därigenom uppkommer det i vissa situationer behov att granska huruvida mottagaren uppnått gränsen för det minimistödet. Stödet är förvaltningsmässigt ganska komplicerat att hantera på grund av EU-reglerna. I det fall där avbytarna arbetar åt jordbruksföretaget som registrerat företag betraktas stödet inte som ett de minimis-stöd. I dessa fall fakturerar avbytarföretaget dessutom 80% av fakturan direkt till landskapsregeringens stödsystem, medan 20% av beloppet faktureras till jordbruksföretaget. I det fall där jordbruksföretaget anställer avbytaren direkt och betalar lön till denne är det jordbruksföretaget som ska ansöka om stödet från landskapsregeringen. I dessa fall görs det däremot en bedömning huruvida stödet hålls inom ramen för de minimis stödnivån. Om avbytaren är anställd av jordbruksföretaget beaktas även de lagstadgade arbetsgivaravgifterna som stödberättigande. Utskottet konstaterar att det inte är helt lätt att jämföra ersättningarna för de två sätten att idka avbytarverksamhet och därmed kunna avgöra huruvida stödnivåerna är neutrala i förhållande till varandra. Som ett exempel kan nämnas att i avbytarföretaget kan resekostnader finnas medtagna i företagets allmänna omkostnader, medan det för den direktanställda inte godkänns resekostnader som en del av stödutbetalningen. Talman, under remissdebatten uppstod en fråga gällande betydelsen av hela årets stallade nötdjur. Utskottet kan konstatera att benämningen tar avstamp i djurskyddsförordningen 1998:6, 3 kapitlet, 7 paragrafen. Där står bland annat följande. Nötkreatur som är äldre än 6 månader och som hålls för mjölkproduktion ska hållas på bete sommartid. Det nötkreatur som inte hålls från mjölkproduktion ska också hållas på bete eller på annat sätt ges tillfälle att vistas ute under sommaren. Kravet på utevistelse gäller inte för tjurar och inte för kalvar. Betesperioden ska vara minst 60 dagar under perioden 1 maj till 1 oktober. Talman, utskottet har erfarit att det finns ett behov av att se över lagen i sin helhet och uppmanar landskapsregeringen att inleda detta arbete. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget i föreslagen lydelse. Tack talman.
Tack för det. Tre repliker begärda. Första går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, det är ju lite intressant att det som är ett socialt stöd i Finland är ett näringspolitiskt stöd här på Åland. Och det visar väl att man har valt att använda sig av verktygen i självstyrelseboxen. Jag vill tacka för beredningen av det här ärendet. Jag stöder allt som framkommer. Och jag tror det är väldigt klokt att man kopplar det här direkt till en indexjustering. Därför att det minskar ju också på administrationen och det möjliggör för den som har behov och rätt till det här stödet att kunna prognostisera också hur mycket ekonomisk hjälp man kan få.
Repliksvar behövs inte i det här fallet. Replikskiftet avslutat och följande replik går till ledamoten Liss Mattsson. Varsågod.
Tack talman och tack för presentationen utskottsordförande. Min fråga gällde just den här begreppet hela året stallade nötdjur som jag tyckte sedan att utskottsordförande redogjorde bra för vi hade ju en hel del diskussioner i remissdebatten om det. Lagförslaget gällde då bara djur som var stallade inomhus året runt så det var ett väldigt bra förtydligande från utskottet. I övrigt så såg jag det här bara som en god lagstiftning just som kopplat till indexjustering och att man så det egentligen skedde inte så mycket utan det var snarare förtydligande som det här lagförslaget innehöll. Men jag tyckte det var bra att ni tog upp det eftersom det rådde en del förvirring och jag vet själv i remissdebatten försökte svara på frågan kring begreppet hela året stallade nötdjur.
Det behövs ingen replik från ledamoten Holmberg varför nästa replikskifte går till ledamoten Andreas Kahnborg. Varsågod.
Tack talman och tack ordförande Holmberg för en tydlig presentation av utskottets betänkande. Det är egentligen bara två saker jag skulle vilja lyfta och det är framförallt så tycker jag det är bra att vi i det här betänkandet synliggör skillnaden mellan det här stödet i riket och på Åland och då att man betraktar det som ett socialt stöd i riket och ett näringslivsstöd på Åland. Jag tycker det är väldigt viktigt att vi har med det. Och jag skulle också vilja tacka för ett gott samarbete och framförallt för meningen att utskottet konstaterar att man behöver se över avbytarstödslagstiftningen i sin helhet. Det är en viktig mening och det är väldigt, väldigt bra att den är här i det här betänkandet. Och nu hoppas jag att landskapsregeringen tar till sig det här och inleder ett sådant arbete så fort som möjligt.
Repliksvar ledamot Holmberg.
Tack talman och tack ledamot Kahnborg. Ledamoten har kommit med mycket viktig input och visar prov på väldigt gott samarbete. Vi är ett litet team Åland i finansutskottet för det mesta. Tack.
Tack för det. Replikskiftet till huvudanförandet avslutat. Följande anförande går därmed till ledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Jo. Tack herr talman. Här är lagting åhörare. Centern stöder helt där lagförslaget om att höja och indexreglerade avbytarstöd här om några år. Det är välkomna förändringar. Utskottet har erfarit att det finns ett behov av att se över den här lagen i sin helhet. Då. Och vi konstaterar här att i Finland så är det här stödet ett socialt stöd medan på Åland är ett näringslivsstöd. Vad som är rätt av det här, det kan vi inte säga utan en utredning förstås. Men helt klart är att stödet nu i sin nuvarande form är komplicerat att hantera. Avbytarverksamheten kan vara både i form av företag som säljer tjänster eller då att jordbruksföretaget anställer sin avbytare direkt. De minimisreglerna fungerar olika beroende på köptjänst eller anställning. Så att det finns ett behov av att se över den här lagen då i sin helhet här så småningom. Den ändring nu som föreslås nu då, så handlar om omhöjning då och indexering av avbytarstödet. Och det är ett nödvändigt första steg. Tack.
Tack för det. Inga repliker begärda. Och diskussionen är därmed avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om avbytarstöd för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad och ärendets första behandling är avslutad. Nummer 5 på dagens lista handlar om översyn av organisationsregler för utkomstskyddet och arbetsmarknadsservicen. Lagförslag 25 2023-2024 och finans- och näringsutskottets betänkande 18 2023-2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av utskottets ordförande, ledamot John Holmberg. Varsågod.
Tack igen, talman. Bästa lagting. Landskapsregeringen föreslår att landskapslagen om utkomstskydd ändras för att därigenom anpassa den åländska förvaltningsstrukturen vad gäller verkställigheten av bestämmelsen rörande arbetsmarknadsservicen så att den arbetskraftsservice som i riket från med årsskiftet övergår från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna och som på Åland hittills sköts av Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet kvarligger på densamma även efter den 1 januari 2025. Detta lagförslag hänger intimt samman med landskapsregeringens lagförslag om ny blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Det är enligt landskapsregeringens bedömning därför av yttersta vikt att lagtinget behandlar bägge förslagen i ett sammanhang och i sådan ordning att det kan träda i kraft den 1 januari 2025. Och så har också finans- och näringsutskottet gjort. Talman, utskottet har erfarit att lagstiftningen står inför en översyn under 2025. Den just nu föreslagna revideringen är endast av teknisk karaktär, men utskottet vill ändå i detta sammanhang uppmuntra landskapsregeringen att överväga också andra framtida organisationsformer. Arbetsmarknaden är under konstant förändring och förmodligen kommer detta ske i en allt snabbare takt. Inte minst den demografiska utvecklingen och samhällsekonomin ställer högre krav på att så många som möjligt jobbar högre upp i åldern. Att gå i pension blir allt mer förknippat med att även jobba deltid. Vi har grupper som står rätt långt från arbetsmarknaden men som fångas in i kortare eller längre tidsbundna sysselsättningsåtgärder vilka kan leda till permanenta arbeten men som för andra enbart blir kortvariga avbrott innan nästa åtgärd tar vid. Många gånger finns där en beroendeproblematik, psykisk ohälsa etc. Vi har grupperingar som saknar utbildning eller åtminstone relevanta sådana. Och idag är utbudet på det så kallade enkla jobben, det som inte kräver så mycket utbildning och erfarenhet, väldigt litet. Vi har även gruppen hemmasittare där många befinner sig långt från både studier, arbete eller överlag samhällets nätverk. Vi har nya ålänningar som trots goda utbildningar har svårt att komma in och dra nytta av sina kompetenser. Vi har många företag och arbetsgivare som har svårt att hitta just den kompetensförsörjning de söker. Sammantaget har vi länge haft stora resurser för att möta utmaningarna jag nu räknat upp. Frågan är om dessa resurser har allokerats rätt. Har samordning och samarbeten varit optimala och har målbilder uppfyllts? Utskottet har vid flertal tillfällen noterat att det finns stora vinster att hämta såväl på individnivå men även samhällsekonomiskt om vi når dessa grupperingar. Detta är inget Ålands problem. Dessa utmaningar finns över hela världen. Men vår litenhet, verktygslådan vi förfogar över och potentialen att uppnå framgångsrika och stuprörsfria strukturer borde vara lika lätt gjort som sagt. Inte hittills, men det är därför utskottet skrev den aningen rumphuggna meningen i betänkandet. Utskottet har erfarit att lagstiftningen står inför en översyn under 2025. Utskottet vill i detta sammanhang uppmuntra landskapsregeringen att överväga också andra organisationsformer. Det handlar alltså om att hitta effektiva modeller som involverar såväl offentliga organisationer som privata. Alla, oberoende ideologi, delar nog samma målbild. Att våga tänka i nya banor för att lösa problem brukar vara fruktsamt. Det finns absolut organisationer och företag som besitter stor kunskap för att bidra till att ännu fler ålänningar får det arbete de förtjänar och behöver. Arbete är den bästa socialvården och tillväxt är grunden till välfärd. Utskottet ser fram mot kommande lagrevidering. I augusti var det relativa arbetslöshetstalet i genomsnitt 4,8%. I augusti i fjol var arbetslöshetstalet 3,8%. För kvinnorna var det relativa arbetslöshetstalet 4,6%, medan det var 5% för männen. I augusti var 0,9% av arbetskraften sysselsatta i sysselsättningsfrämjande åtgärder. Sysselsättningsstöd, arbetsprövning, arbetspraktik eller i sysselsättningsfrämjande utbildning. Sett till ålder var den relativa arbetslöshetstalet lite högre för unga arbetssökande. Det relativa arbetslöshetstalet för ungdomar under 25 år var 8,8%, 7,7% i augusti i fjol. Vad vi har förstått har den negativa trendökningen bromsats upp i september, men visar ändå att vi aldrig får bli nöjda så länge det finns ålänningar utan arbete och företag som saknar de rätta kompetenserna. Talman, utskottet föreslår att lagförslaget godkänns med en smärre teknisk ändring av 9 § i landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa. Särskilda bestämmelser om vistelse utanför landskapet som påverkar arbetsvillkoret och maximitid och om utländska medborgares rätt till arbetslöshetsförmåner. Där saknas ett årtal. Jag läser upp meningen där det saknas. Även den som inte är finsk medborgare har rätt till arbetslöshetsförmåner enligt denna lag under de förutsättningar som anges i 19 § första momentet i landskapslagen. Och här ska det stå 2006:8. Om arbetsmarknadspolitisk verksamhet under förutsättning att internationella avtal som anges i paragrafen även binder landskapet. Med hänvisning till det anförda föreslår utskottet att lagtinget antar lagförslaget. Tack talman.
Tack för det. Vi har 3 repliker begärda. Den första går till ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Tack talman. Jag kände mig lite förvirrad faktiskt här ett tag med tanke på att det här är ju ett lagförslag som är en ren teknisk ändring föranledd av förändrad organisationsform i Finland. Och jag förstår inte riktigt när jag också såg att hörandelistan bara inom situationstecken var lagberedan. Att var kommer nu den här framtidsvisionerna ifrån och hur tänker man med andra organisationsformer? Men vartefter jag lyssnar in ordförande så förstår jag ju lite att det har varit ganska djupt och framtidsorienterat politiskt resonemang i finans- och näringsutskottet. Men jag skulle gärna ytterligare höra lite mer kring privata organisationsformer, hur ni har resonerat i utskottet där. Tack.
Ledamot Holmberg, varsågod.
Tack talman, tack ledamot Törnros. Ja, vi hade en inte så intensiv diskussion, men vi hade en kort diskussion där vi, efter att vi har hört lagberedaren, kunde konstatera att lagstiftningen rörande AMS kommer att revideras under kommande år, nästa år. Och i och med att utskottet i flertal tillfällen de senaste åren ändå har pekat ut faktorer som utskottet finner mycket viktiga, så tyckte vi också att det fanns kanske en liten orsak till att påminna om detta. Sedan svävar jag ut lite, men jag tyckte att ärendet säger så pass viktigt, även fast just det här lagförslaget är väldigt tekniskt, så fanns det ändå en möjlighet där vi kunde konstatera att ganska snart finns det säkert möjlighet att skriva till verket kring att ytterligare utveckla möjligheterna för folk att flytta till Åland och få jobb och för de som är arbetslösa att få ett jobb. Och att våra företag får de kompetenser som de söker.
Andra replik, ledamot Törnros.
Talman, jag tycker att det är ett alldeles utmärkt förslag. Absolut. Och jag hoppas att regeringen tar till sig den här uppmaningen som nu kommer. Sen vet nog både ordförande i utskottet och jag att det är ett mastodont arbete om man vill gå in och förändra någonting som har varit i offentlig verksamhet väldigt länge. Eller, så det förstår jag också. Men jag hoppas att ledamoten ska driva det här projektet inom regeringsblocket också, så att vi faktiskt får till stånd en förändring. Vi har ju också sett här nu på Åland att det finns en åtminstone en ny aktör inom den privata sektorn då, som marknadsför lediga jobb och fungerar som lite som spindeln i nätet. Så det finns ett embryo redan. Och jag tackar ordförande för att han vågar faktiskt i det här fallet nu då också lita på det privata.
Ledamot Holmberg avstår andra replik. Svar, följande replikskifte går till ledamoten Ville Valve. Varsågod.
Talman, jag vill tacka utskottsordförande Holmberg för nytänket. Alltså det här att utskottet uppmanar landskapsregeringen att överväga också andra organisationsformer. Det är ypperligt. Arbetsförmedlingstjänsterna kunde ju upphandlas till exempel av Ålands näringsliv och sen kunde man renodla myndighetsverksamheten mera till bidragshantering och förvaltning. Vi har ju också en tilltagande matchningsproblematik på den åländska arbetsmarknaden och det finns, som ledamoten var inne på, inget som säger att dagens organisationsmodell är den optimala. Och blickar vi västerut och tittar på Sverige så upphandlar ju Arbetsförmedlingen rent faktiskt en del av sin verksamhet i form av arbetsmarknadstjänster idag. Det kan också upphandlas via Kammarkollegiets ramavtal. Så ta gärna intryck från omvärlden och fortsätt gärna driva denna fråga när AMS ses över. Tack.
Ledamot Holmberg avstår replikskiftet och följande replik går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Det verkar som att utskottet har fördjupat sig lite flera frågor än bara de som är med i själva lagstiftningspaketet här. Och det är ju bra. Jag reagerar speciellt på det som ledamoten pratar om människor som är långtidssjuka och långtidsarbetslösa. Statistiken blir ju till viss del dold där. Om man är sjuk så är man inte arbetslös och även om du är deltidssjuk så kan du inte vara arbetssökande. Det är ett stort problem på arbetsmarknaden. För vi har ju många människor som har olika typer av sjukdomar som då inte kan stå till arbetsmarknadens förfogande till 100%. Och idag så är min erfarenhet att det fungerar dåligt, precis som ledamoten är inne på. Att det är stuprör. FBA jobbar i sitt stuprör, KST jobbar i sitt stuprör och AMS jobbar i sitt stuprör. Så vi har en hel del människor som hamnar mellan stolarna, som inte får en samordnad hjälp för att faktiskt kunna ta sig ut i arbetslivet. Från att ha varit till exempel sjuk eller långtidsarbetslös. Så det är bra att ledamoten lyfter upp den här frågan, men jag undrar, är det här också någonting som finns, är det här någonting man kommer jobba med från landskapsregeringens sida?
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman och tack ledamot Wikström. Som sagt att den här frågan, de här frågorna som berör, för det handlar ju både om sjuka och personer som har väldigt svårt att komma in på arbetsmarknaden, men det handlar också om företag som inte hittar de rätta kompetenserna. Det här har utskottet berört i flertal tillfällen och när vi pratar tillväxt, och det har jag sagt härifrån förut från talarstolen, att tillväxt skulle vilja få bara en liten procent av alla de som står långt utanför arbetsmarknaden då, ut på arbetsmarknaden, så skulle det vara tillväxt för samhället och för individen. För landskapsregeringen så är den här frågan viktig. Vi vet att det finns företag som har svårt, väldigt, väldigt svårt att hitta de rätta kompetenserna. Och vi vet också vilka sociala problem långtidsarbetslöshet kan föra med sig. Så det här är en fråga som är aktuell för landskapsregeringen. Och därför ville vi också påminna om den här frågan. Även fast just det här lagförslaget är väldigt tekniskt så tyckte vi att det var på sin plats. För frågorna är viktiga som berör det här.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack herr talman. Det finns ju goda exempel också på vad man gör idag. Åland Living är ett bra exempel där man nyligen höll en mässa i Sverige där man just presenterar alla fördelar som finns med att flytta till Åland och då skapa den här kompetensförsörjningen. Så jag hoppas att man fortsätter på det spåret från landskapets håll. Men ledamoten får väl jobba vidare på den här frågan. Att Åland Living gör ett bra jobb idag, det tror jag att ledamoten och jag själv är eniga om. Jag vet inte, men jag tror det. Men sen att genomföra de här, minska de här stuprörerna som jag diskuterade i mitt föregående replikskifte. Så det är en stor reform. Så om landskapet är för avsikt att göra någonting åt det här så är det nog dags att börja med det nu. Tack.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Det här kanske inte är någonting unikt för Åland just det här fallet. Men att vi har ju många som jobbar mycket, mycket professionellt kring det här redan idag. Vi har våra utbildningssäten, vi har Åland Living, vi har AMS, vi har Boost, vi har Katapult, vi har KST, vi har kommunerna, vi har landskapsregeringen i sig. Men att få det här sammanhängande strukturen, det är svårt. Och det är ju många landskapsregeringar som har försökt nå dit. Och även fast alla vill samma saker, det har varit svårt. Men jag vågar tro att den här landskapsregeringen kommer att ta steg framåt i frågan. Tack.
Tack för det. Replikskiftena avslutade och diskussionen är därmed avslutad. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslaget i sin helhet. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomstskydd för arbetslösa för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagets första behandling är avslutad. Ärendets första behandling är avslutad. Ärende nummer 6 är ny blankettlag om informationssystem vid Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet. Lagförslag 26 2023 till 2024 och finans- och näringsutskottets betänkande 19 2023 till 2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen av det lagförslag som ingår i betänkandet. Diskussionen inleds av finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg. Varsågod.
Tack talman, lagting, bästa åhörare. Som sagt, de här två lagförslagen hänger nära ihop och i detta fall så har finans- och näringsutskottet ett väldigt kort betänkande. Men som sagt, här är det teknik och ingenting annat. Ålands arbetsmarknads- och studieservicemyndighet, AMS, har använt sig av rikets kundinformationssystem för arbetsförmedling och det har antagits blankettlagstiftning till stöd för skötseln av förvaltningsuppgifter i informationssystemet. Då rikets digitala lösningar och rikslagstiftningen till stöd för dessa ändras behövs motsvarande ändringar i den åländska blankettlagstiftningen. Med anledning därav föreslår landskapsregeringen att lagtinget antar en ny blankettlag om informationssystem vid AMS. Enligt landskapsregeringens bedömning är det av yttersta vikt att lagtinget behandlar lagförslaget i sådan ordning att blankettlagen kan träda i kraft den 1 januari 2025. I övrigt hänger detta lagförslag nära samman med landskapsregeringens lagförslag om översyn av organisationsregler för utkomstskyddet och arbetsmarknadsservicen. Detta är enligt landskapsregeringens bedömning därför av yttersta vikt att lagtinget behandlar bägge förslagen i ett sammanhang och i sådan ordning att det kan träda i kraft den 1 januari 2025. Utskottet föreslår att lagförslagen godkänns. Tack talman.
Tack för det och diskussionen är därmed avslutad då inga repliker är begärda. Detaljbehandlingen börjar. I detaljbehandlingen föreläggs lagförslagen var för sig i deras helhet. Föreläggs först förslaget till landskapslag om tillämpning på Åland av 13 och 14 kapitlen i lagen om ordnande av arbetskraftsservice för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Föreläggs förslaget till landskapslag om ändring av 17 och 25 paragraferna landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet för godkännande. Lagförslaget är godkänt. Lagförslagens första behandling är avslutad och ärendets första behandling är avslutad. Det leder oss vidare till ärende nummer 7 på listan. Det handlar om enda behandling av redogörelsen över årsredovisningen per 31/12/2023 med numret 3/2023-2024 samt finans- och näringsutskottets betänkande nummer 14/2023-2024. Först tillåts diskussion och efter det börjar detaljbehandlingen. Diskussionen inleds av finans- och näringsutskottets ordförande, ledamoten John Holmberg. Varsågod.
Tack talman. Återigen, bästa lagting åhörare. Det här är väl enligt mig ett av årets viktigaste ärenden. Årsredovisning. Det är här vi vet vad vi ska förändra, hur vi ska gå vidare. I vanliga fall så brukar ju revisionen också behandlas parallellt, men att utskottet inte haft möjlighet att föra revisionsbetänkandet till utskottet denna session, tyvärr. Talman, utskottet får regelbundet erfara hur det brister i samordning av anskaffningar, speciellt gällande olika digitala systemplattformar. Samordningsbrister gäller såväl inom landskapsregeringen och dess underlydande myndigheter, kommunerna sinsemellan, men även mellan landskapet och kommunerna. Utskottet har inte närmare utrett orsakerna till detta,
Men det finns uppenbarligen en kultur där man värderar sin egen integritet så pass högt att de olika aktörerna inte ser något behov av att försöka få till stånd gemensamma upphandlingar och driftsfunktioner. Enligt vad utskottet erfar förs det en diskussion om inrättande av ett servicecenter för landskapets olika servicefunktioner, men på sikt även för att betjäna kommunerna. Utskottet konstaterar att för att hålla ner kostnaderna och för att minska uppstartkostnaderna bör man sträva till virtuella arbetsmiljöer där eventuell överförd personal kan arbeta kvar i sina ursprungliga miljöer i görligaste mån. Utskottet konstaterar att bokslutet innehåller ett antal nyckeltal som mäter det arbete som utförs i förvaltningen. Det pågår ett arbete inom landskapsregeringen att utveckla den här delen av bokslutet. Utskottet påpekar att det är av stor vikt för uppföljningen av bokslutet att man har relevanta nyckeltal som ger läsaren en god översikt av hur resurser har fördelats under bokslutsåret. Med mätbara nyckeltal har landskapsregeringen bättre möjligheter till kvalificerade avväganden huruvida resurserna i förvaltningen är ansträngda eller ej. Ett nyckeltal är mätbart och går enkelt att jämföra från år till år. Nyckeltal är en förutsättning för att veta och mäta vad man gör. Detta är endast så man får ett mått på produktivitet och kostnader. Detta har utskottet under flera år påpekat och en långsam men ändå förbättring kan skönjas. Nyckeltal är ett givet verktyg i det finanspolitiska ramverket och för att skapa en mer kostnadseffektiv offentlig sektor. Nyckeltal stimulerar utvecklingen av en verksamhet. Talman, i årsredovisningens relationstal för personalen ingår den allmänna förvaltningen och de underställda myndigheterna, förutom landskapets fastighetsverk och Ålands hälso- och sjukvård, som redovisar personalparametrarna i sina egna årsredovisningar. Antalet årsverken redovisas dock för hela landskapet, förutom för landskapets fastighetsverk som utelämnats. Fastighetsverkets siffror går dock att få fram från verkets eget bokslut. Inom allmänna förvaltningen uppgick antalet årsverken till 308, fastighetsverket 57, i de underställda myndigheterna till 506 och inom OHS till 882, totalt 1753 årsverken. Årsverken har således under året ökat med totalt 15. Utskottet har kunnat notera en diskrepans i antalet årsverken gällande OHS som i sin egen årsberättelse anger antalet till 903. Utskottet anser också att fastighetsverket bör i fortsättningen finnas med i redovisningen. Utskottet noterar att årsverken i de små myndigheterna inte redovisas på myndighetsnivå. Detta för att inte identifiera individer. I detta fall handlar det dock om att redovisa resursanvändning i förhållande till budgeten, varför utskottet är av den uppfattningen att de små myndigheternas årsverken i fortsättningen bör redovisas per myndighet. Även antalet anställda redovisas för landskapsförvaltningens del och uppgår till 939, vilket kan jämföras med 814 årsverken. Antalet anställda är betydligt högre än mängden genomförda årsverken eftersom vikarier, deltidsanställda och timanställda ingår i siffran. Därtill kan noteras att möjligheten att ta ut statistik har förbättrats jämfört med tidigare år, vilket gav resultatet att antalet anställda ökade med 66 personer jämfört med 2022. I ärlighetens namn kan jag tycka att det inte ska behövas ett nytt digitalt system för att veta hur många anställda man har. Jag är övertygad om att större arbetsgivare än landskapet långt före datorernas tid hade full koll på antalet anställda. Gott så att landskapet nu äntligen vet hur många som sysselsätts i verksamheterna. Talman, det kan inte ofta nog påpekas hur snabbt landskapets omfång växer via ökat antal årsverken. Mycket snabbare än den privata sektorn. När kommer vi att inse att en ständigt växande personalstyrka är ekonomiskt ohållbart? Det är ohållbart, totalt ohållbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men även ohållbart sett till det kostnadstak som är grunden i det finanspolitiska ramverk i vilket vi nu ska lära oss rätta munnen efter matsäcken. Jag har tittat på hur antalet årsverken utvecklat sig mellan åren 2020 till 2023. Exklusive OHS och Fastighetsverket har landskapets förvaltning och underliggande myndigheter vuxit med 38 årsverken. Jag använde 2020 års snittlön och kom fram till att denna personalökning motsvarar drygt 2 miljoner euro per år. 38 årsverken motsvarar till sin volym ett helt OMHM.
Det är en rejäl ökning som kräver sin årliga finansiering. Landskapet har historiskt sett haft väldigt lätt att utöka sin verksamhet långt från välfärdskärnans ansvarsområden. Detta är inte ekonomiskt hållbart och sätter indirekt en stor press på den privata sektorn som ska skapa den tillväxt som krävs för att finansiera våra växande verksamheter. Detta borde bekymra alla här inne, väcka tankar hur vi når förändring, speciellt hos alla de som tror på att vårt privata näringsliv många gånger kan avlasta den offentliga sektorn. Ord som dessa har sagts många gånger, men det börjar bli dags att bryta trenden. Ett nyckeltal att använda i detta fall är relationen privat-offentlig sektor. Förhoppningsvis finns den med som ett nyckeltal i 2024 års redovisning. Att införa ett sådant skulle vara en bra barometer på hur landskapets omfång utvecklas. Den hälsorelaterade frånvaron uppgick år 2023 till 14 041 kalenderdagar, vilket är en minskning jämfört med 2022, men fortfarande högre än 2020 och 2021. Räknat per årsverken är frånvaron 17 dagar per årsverke. Minskningen förklaras till stor del av att långtidssjukskrivningarna har minskat. En minskad sjukfrånvaro är givetvis positivt för individen, men även för arbetsgivaren. Utan att vara cynisk finns det stora pengar att hämta för landskapet. Det lönar sig att sköta om sin personal. Attraktiv friskvård för personalen är dessutom en god konkurrensfördel för att locka arbetssökande. 2023 var sjukfrånvaron drygt 14 000 kalenderdagar. Det motsvarar många årsverken. Talman, jag fortsätter. Det är ett ganska långt anförande, men det är ändå viktigt. Landskapets lånefordringar, not 12, utgör finansiella tillgångar som kommer att återbetalas till landskapet och följaktligen successivt förbättra likviditeten. Lånefordringarna uppgår till netto 41,1 miljoner euro och består av bostadslån, lån ur PAF-medel och nedskrivna osäkra fordringar. Bostadslånen och de övriga lånen innehåller enbart återbetalningar. Inga nya lån har beviljats på flera år. Beträffande PAF-lånen beviljas nya lån och amorteras på gamla. Under posten fondernas kapital finns 84,7 miljoner euro upptaget. Av dessa medel utgörs 1,7 miljoner euro av stipendiefonder och donationskapital. Dessa medel är placerade på egna konton och kan inte betraktas som en tillgänglig del av landskapets likviditet. Återstoden om 83 miljoner euro består av en reservation av PAF-medel. Medlen består av återbokningar av outnyttjade PAF-medel, amorteringarna på återbetalade PAF-lån samt reserveringar som ingått i budgeten de senaste åren, bland annat för finansiering av vattenvårdsprojekt och avsättningar för att garantera den tredje sektorns framtida finansiering. Större delen av dessa medel motsvaras inte av en egen likviditet, utan medlen ingår i landskapets allmänna likviditet. Utskottet har i sina betänkanden över årsredovisningen i flera år samt i betänkande över landskapsrevisionens rapport gällande användningen och redovisningen av PAF-medel lyft frågan om tydligare regler för de reserverade PAF-medlen samt även hela lagstiftningen kring Penningautomatföreningens verksamhet. Utskottet hänvisar till sina tidigare betänkanden för närmare argumentation i frågan. Landskapets pensionsfond är en avsevärd finansiell tillgång. Värdet på pensionsfondens totala tillgångar räknat till marknadsvärde anges till 524,2 miljoner euro per den 31/12/2023, vilket ger en fonderingsgrad om 61%. Fonderingsgraden anger hur stor del medel som finns fonderade för att täcka det pensionsansvar som finns för stunden. Även om en direkt jämförelse inte är möjlig kan utskottet konstatera att landskapets fonderingsgrad är hög i jämförelse med statens pensionsfond som i lag är begränsad till en fonderingsgrad om högst 25%. Landskapets uppskattade pensionsansvar per 31/12/2023 uppgick till 857,6 miljoner euro. Beräkningen är en uppskrivning av den senaste grundliga beräkningen som utfördes 2021. Talman, i bokslutet för fonden framgår ur textdelen att pensionsfonden har bildat och äger bolaget Landskapet Ålands pensionsfond Fastighetsförvaltning AB, vars syfte är att sköta förvaltningen av kvarteret i tiden. Bolaget har två anställda. Bolagets årsredovisning har inte konsoliderats i pensionsfondens årsbokslut, men borde trots det förtecknas i listan över tillgångar. Pensionsfonden äger också byggnaden och tomten Böndernas hus på Torggatan i Mariehamn, som hyrs ut till Mariehamns stad för medborgarinstitutets verksamhet.
Talmannen påminner om den rekommenderade talartiden.
Ja. Utskottet har noterat att staden söker nya lokaler för medborgarinstitutets verksamhet, vilket rimligen kan få konsekvenser för fonden. Pensionsfonden bildade år 2019 ett holdingbolag i Sverige, Breitnala Holding AB, som i bokslutstillfället förvaltar fyra svenska fonder. De fyra fonderna förtecknas i pensionsfondens bokslut med sina anskaffnings- och marknadsvärden i fondens tillgångsförteckning. 19,1 respektive 19,3 miljoner euro, medan holdingbolagets värde enbart tas upp till cirka 4500 euro, det vill säga bolagets eget aktiekapital. Detta blir inte helt korrekt eftersom holdingbolaget Breitnala är den egentliga ägaren till dessa fondandelar och även har dem upptagna i sin balansräkning. Enligt pensionsfondens innehållsförteckning har de fyra fonderna i Breitnala Holding AB ett marknadsvärde om 19,3 miljoner euro, medan det i Breitnala Holdings ABs eget bokslut framgår att fondtillgångarna är upptagna till 14,9 miljoner euro, vilket antyder att marknadsvärdena i pensionsfondens bokslut kan vara övervärderade med 4,4 miljoner euro. Utskottet har erfarit att bokslutet i Breitnala inte uppgjorts på ett korrekt sätt, trots att det genomgått revision och att avsikten är att upprätta ett nytt bokslut. Utskottet konstaterar att trots att det rör sig om mindre än 1% av fondens totalvärde, så handlar det ändå om relativt betydande belopp i absoluta termer, varför siffror som kan härledas ur fakta måste återges på ett riktigt sätt i bokslutet. Utskottet noterar också att de fyra fonder som ingår i Breitnala är av typen private equity, vilket i dagligt tal kan översättas till riskkapital. Gemensamt för fonder inom private equity-sfären är att inte noteras på en marknadsplats, utan marknadsvärdena bestäms på basen av de årsredovisningar som görs upp av det företag som ingår i fondens ägo. Det är således relativt svårt att bilda sig en uppfattning om riskerna med fondens private equity-placeringar. Utskottet noterar att på 10 år har anskaffningsvärdet för private equity-placeringarna i pensionsfonden ökat från 10 miljoner euro till 88 miljoner euro och således tagit upp en allt större andel av fondens placeringar. Pensionsfonden har inom ramen för sitt mandat möjliggjort dessa placeringar genom att öka fullmakten för tillgångskategorin övriga placeringar från intervallet 0-15% år 2014 till 0-35% som en andel av hela fondens värde. Placeringsverksamheten i pensionsfonden regleras av landskapsförordningen om placering av de medel som landskapets Ålands pensionsfond förvaltar. Senast ändring i förordningen gjordes 2010. Utskottet föreslår att landskapsregeringen ser över förordningen så att den överensstämmer med dagens placeringsverksamhet. Som ett exempel kan nämnas att det är föga troligt att fonden efterlever förordningens 13 paragraf om begränsning av valutarisken så att endast 20% av tillgången får vara i annan valuta än euro eller annars har fullständigt skydd mot valutakursförändringar. Ja, talman. Avslutar där. Tack.
Tack för det, ledamoten Holmberg. Det blev en drygt 100% överskridning av den rekommenderade talartiden. Vi har 5 repliker begärda och den första går till ledamoten Alfons Röblom. Varsågod.
Tack, talman. Tack för presentationen, utskottsordförande. Jag hade en sån här fråga gällande just den här, det har ju den här samordningen av de åländska upphandlingskrafterna. Det var ju någonting som diskuterades ganska mycket i våras. Och det nämns ju i utskottets betänkande. Var skulle utskottsordförande säga att den processen ligger just nu? Alltså vad har utskottet fått reda på när det gäller just att samordna upphandlingen inom landskapet?
Repliksvar, ledamot Holmberg, varsågod.
Tack, talman. Tack, ledamot Röblom. Det utskottet är för det är att det arbete har en väldigt god styrfart, men utskottet kan inte närmare på detaljerat plan redogöra för exakt datum för när det ska skrida till verket. Men det framkommer ju också kring många ärenden vi diskuterar här inne i salen behovet av att ha en samordning, till exempel när det gäller upphandling.
Ledamot Röblom avstår sin andra replik. Då går vi vidare i replikskiftena till vice talman Markus Måtar. Varsågod.
Tack, talman. Utskottets ordförande Holmberg talar om mängden anställda i landskapsförvaltningen och där tillhörande myndigheter. Och,
och lyfter fram det som en utveckling som kanske inte är hållbar i längden om det ska fortsätta att öka. Samtidigt verkar det som att det inte är helt klart heller att vi har helt koll på hur många man har, så att säga. Men hur är det då från regeringsblockets sida? Vore det intressant att höra någon form av diskussion, att jobbar man på den här frågan, tittar man på instrument för att förändra den här utvecklingen? Tack talman.
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Det är väl en fråga som alla landskapsregeringar de senaste mandatperioderna har haft på sitt bord. Jag kan väl konstatera det att replikskiftet innan här lyfte upp det här med servicecenter, och det är ju en form av effektivering som gör att det kommer väl att krävas färre händer, öron och hjärnor som ska hantera vissa delar inom det konceptet till exempel. Men att vi kan ju tyvärr ännu inte säga att det finns en avmattning på antal årsverken. Nej, det kan vi inte skönja. Men att det finns ju också med i regeringsprogrammet att det ska bli en mer effektiv organisation eller den offentliga delen för landskapet Åland.
Andra replik, vice talman Måtan.
Tack talman. Sedan hade finans- och näringsutskottets ordförande Holmberg också en diskussion om vad som egentligen finns i kassan, om man säger som så. Vad är egentligen likvida medel som är tillgängligt? Och det är klart att där kan man ju fundera på vad de här PAF-reserveringarna och de summorna egentligen handlar om. Men samtidigt så kan man ju titta på balansräkningens passiva sida där främmande kapital finns, och det var drygt 80 miljoner i främmande kapital, och vad det då är för någonting. Jag tror att sammantaget när man tittar på den här balansräkningen både på tillgångs- och på skuldsidan, så måste man väl ändå säga att landskapet har en ganska bra kassabehållning och en ganska bra finansiellt stark position. Eller vad säger ledamoten Holmberg? Tack.
Andra repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Bara fram till för något år sedan, kanske till och med fram till 2024, så var miniminivån för landskapets likvida medel för förvaltningen 20 miljoner euro. Underklädde man det så skulle man ha svårt att kunna hantera den dagliga driften. Nu har man kommit fram till att det är 10 miljoner. Vad jag har förstått här i mitten på september så var kassan 15,8 miljoner euro. Vi ligger alltså under den nivå som var praxis tidigare, men vi ligger drygt 5 miljoner över den nivå som gäller idag för att kunna hantera driften. Vi ska också konstatera, om vi tittar på Fastighetsverkets kassa, så ska vi också minnas att det finns ju stora investeringsbehov. För att inte tala om sjukhusbyggnaden som ska renoveras och byggas till. Det har pratats om 100 miljoner euro. Så att sammantaget så för stunden så kan det ge en bra bild, men tittar vi också på de utmaningar vi har.
Följande replikskifte går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Tack herr talman. Ledamoten talar om förhållandet mellan offentlig och privat sektor och resonerar om att det är viktigt att privat sektor ökar, och jag håller med. Det är viktigt att förhållandet att privat sektor ökar, det leder till tillväxt och så vidare. Men jag vill också flagga för det här att det är viktigt att man inte helt jämställer. Alltså om landskapet betalar för någonting, till exempel man privatiserar, skärgårdstrafiken är ett bra exempel. Vi betalar för skärgårdstrafiken, det är ett bolag som driver skärgårdstrafiken, det vill säga de inkomsterna så syns ju i privat sektor trots att offentliga betalar hela summan. Förhållandet blir skevt om man inte tar de här aspekterna i beaktande, om ledamoten förstår vad jag menar. Om vi betalar för någonting och det leder till att privat sektor ökar, så det är ändå fortfarande offentlig sektor som betalar för det. Att en renodlad modell här, så pratar vi om privat sektor som bär sig själv utan offentlig inblandning. Håller ledamoten med om det här resonemanget? Tack.
Ledamot Holmberg, repliksvar.
Tack talman, tack ledamot Wikström. Jag håller delvis med, absolut. Men vi ska också titta på de senaste årsboksluten, kommer vi konstatera att verksamhetskostnaden ökar, och därav också köptjänsterna har ökat. Så den här graferna med antal årsverken som ökar kontra också att köptjänsterna ökar. Så att det borde ju inte fortsätta öka ordentligt, för det är ju inte hållbart. Sen är det ju bra att landskapet kan konkurrensutsätta. de borde göra det i ännu större omfattning. Men som skärgårdstrafiken kan vi konstatera att där var man ju inför ett vägval att skulle man hålla det innanför sina egna väggar så var det stora bekymmer med tanke på kostnadsökningarna. Sen valde man att gå den privata vägen och det visade sig också vara bekymmersamt men kanske av andra orsaker. Men jag tror ändå på att vägen framåt är nog att involvera näringsliv och privata företag och tredje sektorn som är semi-offentlig men ändå för att avlasta sina egna verksamheter.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack. Det är intressanta frågor det här. Och när vi diskuterar just det här, hur ser det ut förhållandet offentlig-privat sektor? Så vi har ju en befolkningstillväxt på Åland också. Någonstans för mig själv så har jag tänkt att så länge som offentlig sektor ökar mindre, totala kostnaderna ökar mindre än vad befolkningstillväxten ökar, så det är en positiv signal. För vi har ju inflation i samhället, vi har befolkningstillväxt, vilket gör att kravet på produktion av offentliga tjänster så ökar ju hela tiden. Och lite oavsett vad vi gör så kommer det att öka det här kravet på producerade tjänster. Så lite för att nyansera diskussionen om ökade kostnader. På sätt och vis, man måste sätta det i relation till inflation och befolkningsökning. Och därigenom hitta ett nyckeltal som är gångbart. Att bara titta rakt av på det utan att beakta de här faktorerna så ger en missvisande bild av hela ekonomin. Tack.
Andra repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack talman. Jag vet ju också att det kan vara vanskligt och svårt att göra en helt renodlad kategorisering, relativisering mellan offentlig och privat. För att det räcker med att en färja flaggas ut under svenska läsningsflagg till exempel så har det ju redan liksom en ganska stor påverkan. Men om man i grunden tror att det som privata sektorn kan göra, det som tredje sektorn kan göra, om de kan göra det minst lika bra som vi själva kan göra det, så tycker jag att det är värt att testa vingarna. Det är också möjlighet till att precis som ledamot Wikström var inne på, det är några rederier som får, kanske inte alltid åländska, som får möjlighet att bedriva verksamhet tack vare att landskapsregeringen konkurrensutsätter skärgårdstrafiken. Men det finns en mängd andra exempel, stort och smått. Så att jag tror att vi ska inte vara blyga för det. Jag tror också att det är en väg som vi måste vandra för att vi ska ha råd med den välfärdsproduktion som vi har. Sen kan vi väl minnas att välfärdsproduktionen idag är bra mycket bredare än vad den var för 15, 20, 10 år sedan.
Följande replikskifte inleds av ledamoten Anders Holmberg. Varsågod.
Talman, jag vill bara tacka finans- och näringsutskottets ordförande John Holmberg för den här presentationen. Och jag tycker det är helt okej att presentationen tog lite längre tid för det här är ett viktigt ärende, precis som utskottsordföranden säger. Det är bra att vi har den här debatten och därför blir jag lite förvånad att vi inte har någon minister från landskapsregeringen här. För även om det här är årsredovisningen för 2023 så tycker jag att de borde vara här och ta del av den här viktiga debatten som nu förs. Och vi har fyra anföranden till, va? Och ledamoten lyfte upp flera bra saker och jag tycker i replikskiftet hade redan kommit bra input. Så det är ytterst förvånande att inte ministrarna är på plats, tycker jag i alla fall.
Ledamot Holmbergs svarsreplik.
Tack talman. För att ta landskapsregeringen i försvar så vet jag att de nog läser de här utskotternas betänkanden både med glädje och med anspänning. Vi ska minnas att dagens plenum kom ju till med ganska kort varsel. Vi ska veta att i fredags så var statsminister Orpo på besök till Åland. Då var stora delar av landskapsregeringen involverade i det. Jag vet att den kritiken kom fram även då att landskapsregeringens bänkar var tomma. Det är mycket på gång för landskapsregeringen nu och det ska det vara. Men att jag vågar lova till ledamot Anders Holmberg att de tankar som utskottet har når fram, även fast de inte når fram här i salen alla gånger.
Andra replik, ledamot Holmberg.
Talman, så kan det vara. Men nu är det debatten vi har här i plenisalen. Utskottsbetänkandet har vi fått presenterat och det förväntar jag mig att landskapsregeringen tar till sig. Va? Men nu är det debatten här som är öppen och bra. Va? Ledamoten talar ofta om årsverken och nyckeltal. Och det är ju någonting som är viktigt att man tar till sig. Och då skulle man ju kunna hoppas här nu då att landskapsregeringen levererar lite åtgärder kring det här under mandatperioden. Istället för bara tomma ord som det kanske har varit tidigare. För att vi behöver ju komma till handling i de här frågorna. Hur ser ledamoten på det? Vad kommer att hända under mandatperioden?
Andra repliksvar, ledamot John Holmberg.
Tack talman. Några saker, ledamot Anders Holmberg. Den här trenden med årsverken, det är ju inte en landskapsregerings- eller ett lagtingsfel, utan det här har ju pågått länge. Och jag brukar personligen säga att vårt problem på Åland är inte att vi får för lite pengar till offentlig sektor, utan att vi väljer att spendera dem på saker som vi kanske inte borde göra alla gånger. Men när det gäller framtiden så är vi i budgettider, och jag är helt övertygad om att landskapsregeringen kommer att beskriva sina vägar framåt även i detta ärende, och som lagtinget får ta del av inom loppet av bara några veckor. Och den här debatten är viktig. Jag har alltid tyckt att det är en av årets viktigaste debatter, men jag har också alltid märkt att debattintensiteten är väldigt låg. Och att titta i backspegeln är tråkigare än att titta framåt. Det är därför framrutan är större än backspegeln. Men samtidigt, för att veta vad man ska göra ännu bättre, så måste man också ibland titta på vad man...
Avslutande replikskiftet inleds av ledamoten Veronica Törnros. Varsågod.
Talman, jag vill bara säga att jag har nog en stark samsyn med utskottets ordförande. Jag tycker att det är jätteviktigt att man, när man har fått facit, så att säga, hur ett år har gått, att man verkligen analyserar resultatet. Vad gjorde vi bra? Vad gjorde vi dåligt? Vad behöver vi fundera kring? Så där har vi en samsyn. Och det är ganska tomt här i salen. Jag håller med om det också. Men jag skulle vilja säga att jag blir lite bekymrad. Vi har tidigare landskapsregeringar haft bekymmer med antalet anställda som fluktuerar ganska kraftigt. Och då är det väl ändå märkvärdigt i vår digitaliserade värld att vi inte vet hur många anställda vi har. Jag menar, OHS uppger till exempel att de har 903, medan ni här uppger att de har 882. Tittar man på lönekostnaderna där, så blir det ju en enorm skillnad. Att, delar ni den synen att det är svagt, det här materialet i vissa delar?
Repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack, talman. Tack, ledamot Törnros. Jag måste också erkänna att jag i mina betänkande anföranden kanske tar ut svängarna på ett personligt plan lite för mycket ibland. Men det kan jag väl våga säga i alla fall, att det är inte godkänt att inte veta hur många som arbetar vid landskapsregeringen, och det har inte varit godkänt på flera år. Vi får hoppas nu att det blir bättre, men att det borde inte vara behov av en digitalisering för att veta hur många anställda man har haft under ett år. Tack.
Ledamot Törnros, andra replik.
Talman, nej, det är sant, problem är inte nytt, men att man borde väl ändå försöka få det åtgärdat. Det jag ytterligare skulle vilja fråga om, det är det här servicecentret där det tydligen pågår några diskussioner och den här samordningsbristerna som påtalas då inom landskapsregeringen och underlydande myndigheter. Det kan jag väl tycka att landskapet har rätt att tycka till om faktiskt, eftersom det är deras underlydande myndigheter. Men jag har väl svårt att se att landskapet ska tala om hur kommunerna ska organisera sin service. Och min fråga till ledamoten är, vad ska det här servicecentret egentligen göra? Jag tänker, vi har ju ÅDA nu, Ålands digitala agenda, som ju är ett samarbete mellan landskapet och kommunerna. Där man ju jobbar ganska intensivt, har jag förstått i alla fall, med att försöka hitta samordningsvinster.
Avslutande repliksvar, ledamot Holmberg.
Tack, talman. De två stora sakerna som kommer upp för mig när vi pratar ett servicecenter, så det är ju ekonomi, system och upphandling. Upphandlingsproblematiken blev vi varse om under våren när vi behandlade VIS-systemet, men utskottet också erfarit att det finns underliggande myndigheter som har inte samkör när det gäller ekonomisystem till exempel. Och det där, allt sånt så påverkar ju en optimalt effektiv organisation och en helhet för landskapet. Så att det, man behöver inte, vi ska inte kanske börja med kommunerna, utan det handlar i det här fallet att få sina egna butiker att samverka och samordna på ett optimalt sätt. Tack.
Tack för det. Replikskiftena därmed avslutade, och följande anförande går till ledamoten Anders Ekström. Varsågod.
Tack, talman. Jag redogör sen över landskapets årsredovisning, så är ju en höjdpunkt för några av oss här i lagtinget. Där kan man ju utläsa vad som blev gjort och hur det finansierades. Man kan lista ganska många saker att tala om i ett sådant här anförande, men jag ska begränsa mig till några punkter av hänsyn till rekommenderad taltid och de i salen med andra intressen. Först vill jag konstatera att landskapet Åland har en bred verksamhet. Det är onekligen svårt att bilda sig en uppfattning om landskapets totala tillgångar och verksamhet. Allt är inte konsoliderat i landskapets bokslut, utan flera delar är utspridda på fristående myndigheter, affärsverk eller olika bolag. En fullständig konsolidering vore kanske att föredra, men frågan är om resurserna för att genomföra det verkligen motsvarar nyttan. Utskottet föreslår därför att man istället samlar alla verksamhetsberättelser och bokslut på en egen hemsida. Det skulle underlätta förståelsen. Det är flera saker som kunde samordnas. Det finns moment i förvaltningen som kunde vinna på att samordnas i större enheter. Utskottet har erfarit att det pågår en diskussion om att samla vissa moment i ett servicecenter. I ett sådant kan kompetens samlas och utvecklas. Ett servicecenter bör föra med sig en effektivisering när varje avdelning inte behöver bygga sin egen organisation. I förlängningen kan man även dra nytta av erfarenheter från olika delar av förvaltningen via så kallade virtuella arbetsmiljöer. I mitt anförande i remissdebatten talar jag om nyckeltal. Det är en väsentlig del av ett bokslut, och det är genom att jämföra årsverken, kostnader och budgetförverkligande som vi politiker kan bedöma hur förvaltningen genomfört bokslutsåret. Tyvärr har man svårt att hitta direkta siffror på det arbete som utförs. Att följa budget säger ingenting om hur mycket eller hur lite arbete som gjorts under året. En hållen budget säger inte alltid något om hur trycket var på förvaltningens resurser under året. Har man svårt att hinna med uppgifterna eller inte? Här är för utskottet att det pågår en utvecklingsarbete, och jag välkomnar det. Ett nyckeltal är positivt. Sjukfrånvaron har minskat. Även om det fortfarande är många dagar så har frånvaron per årsverk minskat med 10% jämfört med året innan. 2023 var personalen 1100 dagar mer, alltså 1100 dagar flera på jobbet än året innan. Det här förklarar sig minskade långtidssjukskrivningar och visar att något gör man rätt. Det visar också att nyckeltal kan förtydliga saker i boksluten. Årsverken finns sedan några år tillbaka med i boksluten. De ökar varje år. De senaste 5 åren har de ökat med 7% och uppgick vid årsskiftet till 814. Betyder det här alltså att landskapet utför 7% fler saker än idag än för 5 år sedan? En av Ålands största arbetsgivare, rederi med röda inslag, har på samma tid minskat sin personal med 15%. Trots det omsatte man nästan exakt lika mycket euro år 2023 som man gjorde 2019. Vad jag vill säga är att personalen är central för landskapet Åland, men utan relevanta nyckeltal så är det svårt att visa på hur viktiga de faktiskt är. Vi vet vad de kostar, men det blir inte tydligt för en extern betraktare hur mycket som faktiskt utförs i förvaltningen. Det här kunde bli bättre på och visa på ett bättre sätt. Talman, den som tar sig igenom årsredovisningen ända ner till balansräkningen på sidan 194 så hittar en post som heter fondkapital. Bläddrar man därifrån vidare till not 17 på sidan 204 hittar man de omtalade PAF-reserveringarna som per sista december 2023 uppgår till 83 miljoner euro. Här finns det outnyttjade PAF-medel, reserveringar för tredje sektorn och återbokade PAF-lån. Den här delen av balansräkningen är svår att förstå. Det blir underligt att ha en dylik post på passiva sidan i balansräkningen, speciellt eftersom den inte direkt matchar mot en egen likviditet på den aktiva sidan. Finansnäringsutskottet har flera gånger lyft frågan om att landskapsregeringen borde hantera posten. Flera finansministrar har gått bet på den här utmaningen, men jag hoppas att min partikollega kan bli undantaget som får det här arbetet gjort under mandatperioden. Avslutningsvis vill jag prata lite om landskapets pensionfond. Det är ju en avsevärd finansiell tillgång vars marknadsvärde är strax över 500 miljoner euro. Pensionsfonden har med styrelsens utökade mandat i ryggen sökt till nya typer av placeringar när den traditionella räntemarknaden har gett låg eller ibland negativ avkastning under 2010-talet. I den här processen har inslaget av så kallade private equity eller riskkapitalfonder ökat. Utmaningen med den här typen av investeringar är att de har liten transparens och därmed är svåra att följa upp. Det är svårt att veta huruvida fonden har avkastat bra under året. Andra placeringar finns ofta jämförelseindex, men riskkapitalfonder har till sin natur inget sådant som kan hjälpa en extern betraktare med den bedömningen. Det är också svårt att veta huruvida förvaltarens marknadsvärdering stämmer. Utskottet resonerar lite kring det här i betänkandet, och det visar sig att ett av pensionsfondens holdingbolag avvek från det uppgivna marknadsvärdet i sitt eget bokslut. Som andel av marknadsvärde, av fondens totala marknadsvärde, är det här en petitess. Men det handlar ändå om 4,4 miljoner euro ungefär. Det här visar på en av riskerna med private equity-investeringar. Det finns även en indirekt risk med valutor. Om en riskkapitalfond investerar utanför euroområdet så blir det automatiskt en valutarisk. För en utomstående har dessa fonder låg transparens, som jag sa, och om var det placerar i världen en annan sak. Och därför blir det i princip omöjligt att bedöma hur stor valutarisken är. Jag vill betona att det är inget fel att söka sig till den här typen av investeringar. Ofta kan man via de här investeringarna komma in på andra typer av placeringar som annars vore väldigt svåra att förverkliga egen regi. Riskkapitalfonder kan alltså diversifiera en portfölj och den kan minska den totala risken. Utmaningen också med att riskkapital ofta binder upp kapitalet på långa tider är heller inget problem för pensionsfonden eftersom man har minst 60 års placeringshorisont just nu. Vad jag försöker säga med mitt resonemang är att den här typen av investeringar för med sig låg transparens och det gör dem svåra att följa upp för en extern betraktare. Även om pensionsfondens styrelse har full insyn blir det här en utmaning när man som extern betraktare ska försöka bilda sig en uppfattning om fondens avkastning och risk. Det är därför som utskottet föreslår att redovisningen för pensionsfonden bör göra tydligare och mer enhetlig. Talman, landskap i Åland har en bred verksamhet som är svår att beskriva ens på 240 sidor. Mycket beskrivs bra, det finns saker att förbättra och jag hoppas att vi med fler nyckeltal kommer att se ett större intresse av årsredovisningen även i denna sal. Tack.
Tack för det. Vi har två repliker begärda. Första går till ledamoten Christian Wikström. Varsågod.
Tack herr talman och tack för det anförandet. Det var bra, mycket prat om nyckeltal och jag håller med, nyckeltal är viktiga. Under min tid som minister så försökte jag att införa nyckeltal just för, eller redovisa nyckeltalen också när det gäller skärgårdstrafiken, hur de olika linjerna skiljer sig. Ett bra nyckeltal som vi i framtiden kanske ska kunna ha med här är hur nyckeltalen per linje och transporterat fordon ser ut. För det avgör ganska mycket den här totalkostnaden som vi ser här nu. Vi har bara en klump nu, kostnad per invånare. Men kostnaden per transporterat fordon är kanske det som faktiskt avgör samhällsnyttan. Och det varierar väldigt, väldigt kraftigt mellan linje till linje. Jag ska komma in vidare på det här i min nästa replik och ge några exempel. Tack.
Repliksvar ledamot Ekström.
Ja, jag håller med om att det varierar mellan linjerna och sådär också. Man behöver tänka bara på med nyckeltal när man tar dem på det sättet om vi har lite upphandlingar att man måste vara noga med att man inte heller kommer in på affärshemligheter och den typen av saker. Men i princip så håller jag med ledamot Wikström i resonemanget.
Andra replik, ledamot Wikström.
Jo, tack. Jag ska fortsätta lite på det här resonemanget. För vår dyraste linje idag, om jag inte missminner mig, i alla fall en av de dyraste är just Föglinjen. Den kan se ut som en stor kostnadspost i när man tittar bara i reda summor. Men börjar man titta på per transporterat fordon så ligger det överlägset den linje som transporterar flest fordon per euro. I andra änden så har vi Brände Kumlinge-linjen som kostar över 200 euro per transporterat fordon att upprätthålla. Så skillnaden mellan linjerna är väldigt stor och nyckeltalen är mer detaljerad beskrivning av nyckeltalen så tror jag att skulle hjälpa oss politiker här inne att förstå var behöver åtgärderna göras för att effektivisera trafiken. Tack.
Avslutande replik så ledamot Ekström.
Jag håller med om att det där är en väldigt intressant diskussion att titta på och det är väl också så man bör föra diskussionen vidare för annars så finns det risk att man går bort sig lite. Jag tittar på det totala när man ser i bokslutet vad landskapet uppger att trafiken kostar och tittar också då på antalet transporterade fordon under tiden så uppfattar jag att vi har en ganska liten ökning över de senaste 5 åren. Att det, i princip är det ungefär samma antal fordon som transporteras och ser man till kostnaderna då på det så har det inte ändrat dramatiskt i alla fall på det sättet. Men som sagt, nyckeltalarna är grunden liksom att komma vidare i det här för att annars så bara sitter vi och gissar.
Följande replikskifte inleds av vice talman Måtar. Varsågod.
Tack talman. Lagtingsledamoten Ekström talar om flera intressanta saker. Det som när det gäller att förstå det här bokslutet så är det också bra om man bläddrar vidare till sidan 212 och kommer till det som kallas som någon form av förslag till koncernbalansräkning eller koncernbokslut där man också sätter in Fastighetsverkets siffror, och då kan man konstatera att skulderna minskar med 4 miljoner för landskapet och kassan ökar med 20 miljoner. Skulle det inte också vara intressant om man riktigt ska beskriva den här ekonomin eller den här ekonomiska ställningen, så skulle man också sätta in PAF och Kraftnät Åland i det här. Vad säger lagtingsledamot Ekström om det?
Ledamot Ekström, repliksvar.
Ja, det just handlar om den här konsolideringen av boksluten med de olika verksamheterna, myndigheterna och bolag. Och jag tror att alla skulle väl uppskatta, eller alla är fel ord, många skulle uppskatta en sån konsolidering. Problemet är att den är väldigt tidskrävande och resurskrävande. Att vi har till exempel också Långnäs hamn och den typen av verksamheter som man kunde få med i det här. Men när man ska sitta och göra de här konsolideringarna så är det ett ganska styvt arbete. Och då är frågan, är så att säga nyttan med det och tydlighet som kommer fram, är det värt så att säga de resurserna? Men i princip så vore det bästa om allt var konsoliderat.
Andra replik, vice talman Måtar.
Tack talman. Ja, lagstiftningsledamot Ekström, då har vi ungefär liknande uppfattning. För det hör ju också lite till, vad ska man nu sen kalla det, spelet i den här salen. Att man ofta vill lyfta fram att landskapet har en väldigt svag ekonomi. Och tittar man på den här helheten och till exempel skulle slå ihop allting, vilket man kan göra med ganska simpla manövrar, så får man i varje fall en uppfattning. Så talet om att vi på något vis har någon form av kris eller svag ekonomi så stämmer ju inte enligt objektiva måttstockar. När det sen gäller pensionsfonden så är ju den, skulle jag säga, också ytterligare ett exempel på det, där vi har en ganska stark ställning på pensionsfonden i förhållande till hur man beräknar pensionsansvar och vad man kan tänka sig. Men det är annars bra pointer som lagtingsledamot Ekström har gjort också angående pensionsfonden, där jag hör till dem som tror att vi behöver ta ett fastare grepp. Tack talman.
Andra replik, svar ledamot Ekström.
Jo precis, det är just det där med vad man räknar till vad. För att jag är nog av den uppfattningen att det finns lite att fundera på i alla fall. För att man måste komma ihåg att alla de här verksamheterna så drivs och har sitt kapitalbehov och sitt investeringsbehov. Och bör du dricka i någon tråd, man frestas ju lätt liksom att titta på Fastighetsverkets kassa till exempel och tycker man kan använda den i landskapets förvaltning. Då glömmer man bort att snart behöver det också investeras i nya fastigheter och göra det. Lätt att titta på PAFs kassa och tycka, ja, men det här kan ju landskapet använda lika bra. Men då är vi redan inne och tummar på lite vad är tredje sektorns möjligheter om några år och så vidare. Så att man ska vara lite försiktig med att sammanställa över det där. Det man kan konstatera med landskapets kassa så är det att den har minskat lite, som även utskottsförande John Holmberg var inne på. Men den är inte på liksom en oroväckande låg nivå just nu. Men trenden är ändå lite att vi är lite pressade tyvärr med det. Och jag tror att det är också därför som vi resonerar att vi behöver göra de här besparingsåtgärderna.
Tack för det. Vi går vidare på talarlistan till ledamoten Roger Höglund som håller nästa anförande. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Lagting åhörare. Vi är ett antal som tycker att den här årsredovisningen är väldigt bra. Det är ett sätt att analysera då vad som har hänt och kanske ge då tips och idéer om fortsättningen. Sen när man läser ett bokslut då, så ska man alltid veta att det inte bara läser rakt upp och ner, utan det kräver oftast en analys då för att riktigt förstå. Jag kommer att komma in lite på det. Utskottet konstaterar då att man utgående från de fem senaste årens relationstal kan utläsa en svag positiv trend. Och det är bra. Och förutom det första coronaåret 2020 så har årsbidraget varit positivt. Sen måste man vara mycket medveten om att alla år har sina egna små specialiteter. Tar vi till exempel år 2020, så det var höga kostnader på grund av pandemin. År 2022 däremot så var resultatet hyfsat bra, och det berodde på att man då hade fått en ersättning för pandemikostnaderna. Så det är vanskligt att jämföra ett år med ett annat direkt. Man behöver göra en analys. Budgetefterlevnaden visar att 89% av budgetanslag för verksamhet och överföringar nyttjats. Och de största avvikelserna här, mellan budget och bokslut beror på finansiering av olika EU-program och PAF-medel. Och just där att det uppstår hopp mellan intäkter och kostnader. Intäkterna kommer ett år, kostnaderna kanske kommer följande år. Så det gör att det är svårt att göra den här jämförelsen rakt av utan att göra en analys. Det stökar till bokslut och det stökar till transparensen. Och här är förhoppningen då att den här övergången till ramanslag då kan råda bot på det hela. Och det här är en brist då som man har sett i ett antal år då, att reservationsanslag speciellt då gör att den här jämförelsen blir svår, och nu försöker man rätta till det, och det kommer säkert att ta ett bra tag innan man har det perfekt, om man någonsin når dit. Vi kan också titta på investeringsanslagen, konstatera att de har använts ungefär till hälften. Och det här visar att man ofta planerar för högre kostnader, högre investeringar än vad det slutligen blir. Och jag tror att finanspolitiska ramverket kommer och styr upp det här till. Kanske vi inte når ända mål, men så högt långt man kan komma. Skatteintäkterna jämfört med tidigare år så ökar med 26 miljoner. Men här, även här måste vi titta på de faktorer som inverkar. Slutregleringar av skatter från tidigare år. Lotteriskatten som tidvis är halverad. Samfundsskatten som kommer via landskapet och sen fördelas vidare till kommunerna. Allt sånt här är olika för varje år. Och här behöver man också göra en analys. Den totala likviditeten kan vi läsa att den vid bokslutsdagen var drygt 100 miljoner. Bra så, idag är den mindre än så. Sen årsverkarna som det var en diskussion om här. De har inte varit kanske helt korrekta de här åren som man har följt upp dem så noga att man kan. Det är ju meningen att man via systemen nu då ska kunna fånga upp dem. Men vi kan i alla fall konstatera att de ökar med 15 årsverken. Och räknar man att en anställd kostar sig 50 000 med sociala, så har vi en kostnad här på kanske 800 000. Utskottet har tittat lite extra på landskapets pensionsfond och på fastighetsverket. Och gällande pensionsfondens årsredovisning så ser vi gärna här att presentationen blir lite tydligare och enhetligare. Och de här fonderna då som ägs via dotterbolaget Brightnala Holding, alltså pensionsfondens dotterbolag Brightnala Holding, så kan ett för högt värde då när man jämför med pensionsfondens bokslut. Och här då så har vi erfarit att det här Brightnala då, dotterbolaget i pensionsfonden, har ett bokslut som kan behöva komma att göras om. Gällande fastighetsverket så har vi ju sett där att det var en god likviditet, vilket har medfört då att fastighetsverket haft goda ränteintäkter förstås. Och där ska man göra, både fastighetsverket och landskap har ju varit duktiga nu tycker jag på att placera över likviditeten och få in räntepengar då, som inte har varit oävna i de senaste boksluten. Sen det som är väldigt intressant här faktiskt, så det är att utskottet konstaterar att landskapsregeringen genom åren att lokala ut om det här. Utskottet konstaterar att landskapsregeringen genom åren har utlokaliserat delar av sin verksamhet i fristående myndigheter, affärsverk och bolag. Det känner vi till. Och de fristående myndigheterna och affärsverken kan revideras av landskapsrevisionen, medan bolag i allmänhet revideras av fristående revisorer. Utskottet tycker att landskapets helägda bolag också kunde få en grundligare effektivitetsrevision i likhet då med myndigheterna. Den normala revisionen som bolag då genomgår, så granskar siffror, granskar laglighetsefterlevnad, och revisionsberättelserna ger ju inte så mycket substans om bolaget till övriga delar. Så här finns det en tanke om att man skulle förbättra då revisionen så att den ger mer information till landskapet då gällande bolag. Tack mina vänner.
Tack för det. Vi har inga repliker begärda och följande anförande går då till vice talman Marcus Måtar. Varsågod.
talman, bästa lagting och övriga åhörare. När det gäller årsbokslutet eller årsredovisningen för landskapsregeringen så finns det ju jättemycket intressanta punkter att diskutera och fundera på, och flera av de här tidigare talarna här idag har ju varit inne på det. Jag tänkte lite koncentrera mig på det här med likvida medel men också beröra pensionsfonden samt antalet anställda. Och om man börjar med finansieringsanalysen där man på ett mera tydligt sätt kan se just cashflödet som ju är viktigt. Man behöver alltid ha ett cashflöde. Man behöver se att det kommer in pengar i sådan takt att man i varje fall att det nu inte går ut snabbare än vad det kommer in. Men det kan också vara bra att man får en större förståelse varifrån pengarna kommer. Och här har man ju gjort om finansieringsanalysen lite i den här. Det finns en förklaring till det på sidan 216. Men det man kan konstatera är att de här två senaste perioderna så har vi ju alltid haft ett ganska rejält positivt kassaflöde i den här verksamheten. Frågan är sen, jag tycker det är ganska ofta som när man ställer den här frågan om kassaflöde och om landskapets kassabehållning och om hur prekär den ekonomiska situationen egentligen är, så får man höra att vi just nu har vi just på gränsen och just nu håller det på att gå tokigt och så vidare. Och sen öppnar man tidningen eller läser ADs beslut och säger att det kommer 47 nya miljoner eller så noterar man att att det ändå går ganska bra. Och för någon mandatperiod sen så stod vi här också och det var klart att vi måste från majoritetens sida på den tiden då godkänna en kreditlimit eller en kreditlina eller vad man nu sen ska kalla det. I varje fall måste vi ge en lånefullmakt, så tror jag det var det korrekta begreppet. För då trodde vi att vi måste låna pengar, vilket visade sig vara helt felaktigt. Sen också den här, när det gäller kassa eller kassatillgångar, så blir man ju också alltid fundersam över hur mycket det ligger i OHS. Och där brukar det komma olika bud också när man frågar kring den saken. Och om det överhuvudtaget också förräntas, eftersom vi idag har ett positivt ränteläge där man ändå får en helt okej avkastning på pengar som ligger på ett bankkonto ifall man ser till att förhandla till sig den fördelen. Det är en sak som man behöver komma ihåg. Och tillbaka till det här med PAF, eller för att säga några ord om PAF och den påverkan, den organisationen och de tillgångarna och den pengagenereringsförmåga som finns i den organisationen, så skulle jag önska att den på något vis beskrivs närmare i det här bokslutet för att alla ska ha en förståelse för vilken otrolig tillgång det är, vilket otroligt guldägg vi har där. Jag vill igen, jag har sagt det förut när jag stått här i talarstolen, men jag vill igen påminna om att när det var kris, när det var covid, när det var pandemi i världen, så var minsam PAF-pengarna tillgängliga. Trots att vi sen emellanåt med ena handen säger att det är bara tredje sektorn, så använder vi den nog med andra handen sen i den dagliga driften i den här organisationen. När det sen gäller, det flera som har talat också om antalet anställda och hur man ska ha koll på det. Vi har en åländsk leverantör. På sätt och vis blir den utpekad, men den blir positivt utpekad. Vi har en åländsk leverantör när det gäller att leverera personal eller lönesystem. Och större delen av det offentliga Åland använder dem, men dock inte Ålands landskapsregering, som inte använder den lokala leverantören av ett svenskspråkigt lönesystem för Åland. Och det är ju ingenting annat än en skandal, det har jag sagt flera gånger när jag har stått här. Och redan där, om vi skulle ta tag i den biten, så skulle det påverka. Dels skulle vi antagligen veta hur många vi har anställda och vad vi betalar i lön. Och dels så skulle vi ha en lokal entreprenör som får vars tjänster vi använder. Och dels skulle det antagligen effektivisera våran löneavdelning, vågar jag förutspå. Men av
för mig totalt främmande orsaker gör man inte det här. Det är nu lite av en skandal. Jag använder nu redan det ordet så jag fortsätter att använda det. Jag hoppas verkligen att ni tänker efter där ni som nu är i majoriteten. På den tiden när jag själv ingick i majoriteten och låg bakom regeringen var det här en sak som inte gick framåt. Slutligen är det flera och jag säljer mig till den skaran. Flera talare har talat om pensionsfonden. Det kan vara kanske den absolut största grejen som vi har att ta tag i. Som är ganska, jag vet inte om jag ska säga enkel, men ändå med måttliga medel så tror jag vi kan få en ganska ordentlig förbättring av våra siffror genom att verkligen titta på att har vi rätt upplägg där? Har vi faktiskt rätt upplägg när man måste fundera på att vad är det avkastningskrav vi är ute efter? Vilken risk behöver vi ta för att uppnå det avkastningskravet? Och jag tror att om vi skulle låta någon titta på det här med risk i förhållande till eftersträvad avkastning så undrar om vi inte ligger lite väl högt. Och där måste jag säga att de här siffrorna angående private equity gör att det absolut inte blir enklare att mäta den här risken. Det är ju helt onödigt att vi ligger på en för hög risk i förhållande till den eftersträvade avkastningen. Jag har en instinktiv känsla att så är fallet när det gäller pensionsfonden. Jag tror också att vi skulle... det är absolut bra med den här typen av föredragningar där vi försöker diskutera bokslut och vi försöker titta lite i backspegeln. Men när det gäller pensionsfonden så är nu frågan om vi inte skulle ta en riktig ordentlig genomgång där att sköts det så som... man ganska enkelt kan ta reda på att det bör skötas. Det är inte den enda fonden i världen som har ett sånt här fondkapital och som samtidigt har ett avkastningskrav. Så med de orden tackar jag för detta, talman.
Två repliker begärda. Första går till ledamoten Roger Höglund. Varsågod.
Jo, tack, herr talman, och tack till vice talman Måtar. Likviditet kan man prata absolut hur länge som helst. Det är intressant och det är viktigt. När jag tänker landskapets likviditet då tänker jag också fastighetsverk och jag tänker också OHS. OHS är ju en del av landskapets likviditet. Och mekanismen där är att OHS har eget konto eller egna bankkonton. Men där håller man likviditeten på en nivå så att den ska liksom täcka det här dagliga behovet. Vad det gäller PAF och deras kassa så där ska man vara lite försiktig för vem äger PAF? Det där är liksom den här frågan som har funderats på men som man behöver så småningom klarera på något sätt. Speciellt om vi tänker oss att PAF någon gång i världen ombildas till ett aktiebolag. Då behöver man ju veta den frågan. Men när jag under min tid undersökte det så fick jag inte något klart besked om det. Tack.
Repliksvar, vice talman Måtar.
Tack talman. Jo, när det gäller då ledamoten Höglunds kommentarer angående då, om vi börjar med OHS så är det min uppfattning att där jag fick några siffror en gång som visar på någon medelsaldo på 7 miljoner men i princip så ligger pengarna på ett nollräntekonto. Det tror jag att man borde kunna förhandla helt enkelt. Om vi nu tar en så konkret sak här i lagtinget så är det min uppfattning att om det ligger på ett nollräntekonto så är det inte okej. När det sen gäller vem som äger PAF och hur det är upplagt så skulle jag ändå vara så fräck och påstå att det är nog landskapet Åland som har full kontroll över PAF och gör vad man vill till den delen. Det är en politisk fråga men det är nog helt klart att så som lagstiftningen ser ut så har vi nog kontroll på det om vi vill. Tack talman.
Andra replik leder mot Höglund.
Jo, jag tänkte vara diskussionen här om landskapets aktuella likviditet. Och vad kan man ett par veckor här så hade landskapet totalt med fastighetsverk och OS och depositioner ungefär 80, knappt 80 miljoner i likviditet. Det som man lite ska säga skilja från de här 80 miljonerna det är de pengar som är öronmärkta för PAF, alltså de extra 10 miljoner som man har lyft in. Ett par år här plus 10 gamla miljoner som är liksom uttryckligen sagt att de här ska sparas då för kommande behov. Och sen då gällande OHS så Det kan mycket väl vara så att de ligger med 7 miljoner och ligger de på ett nollräntekonto. Så det är ett antal tusen lappar per år som vi inte får in. Så att jag hoppas att det inte är så idag. Och att man i så fall, om det är ett nollräntekonto, man inte kan göra något åt det. Fundera på att kan vi minska likviditeten där och sätta på depositioner och få i alla fall någonting. Tack.
Avslutande replik, svar vice talman Motor.
Tack talman. Ja, i korthet som sagt, PAF tror jag att vi nog med gott samvete kan hantera som att vi till 100% kontrollerar det bolaget. Eller den föreningen då, men det är sen en annan sak. Tack talman.
Nästa replikskifte, ledamoten John Holmberg, varsågod.
Tack talman och tack vice talman Måtar. Jag håller fullständigt med ledamot vice talman Måtar när det gäller pensionsfonden. Jag tror det skulle vara bra som en inledning för hela lagtinget. Det är många nya här som kanske inte riktigt är bekanta med hur pensionsfonden fungerar. Att det skulle vara en dragning kring det. Och sen vet vi att vi hade ju en lagstiftning rörande pensionsfonden bara för något år sedan som gick ut på i stora delar på att man kunde professionalisera styrelsen ytterligare. Det har väl inte förverkligat sig nu, men det är ju röre och jag tror att det är också en väg framåt att de personer som sitter i pensionsfondens styrelse också vet exakt vad det handlar om idag. Jag säger inte att det är så i fallet idag, absolut inte, men jag tror att det behöver sitta spetskompetens i den där styrelsen. Men jag håller helt med, vice talman.
Replik, svar vice talman Måtar.
Tack talman. Det är bra att finansutskottets ordförande Holmberg håller med, och det som jag tror att det är faktiskt extra viktigt, visserligen ska det vara en professionell styrelse, men jag tror att det behöver vara jätteviktigt att det från ägarhåll, eller vad man nu sen ska kalla det när det är en pensionsfond och man har inte en tydlig ägare där heller, men det är nu ändå landskapet som administrerar den, där behöver det nog vara jätteviktigt att det här är den avkastning som krävs för att vi med det här kapitalet ska kunna täcka det pensionsansvar vi har och de pensionsbetalningar som finns. Att det ska vara klart. Och sen så borde vi ha någon form av tydliga jämförelseobjekt, så kallade benchmarks, där man liksom tittar att hur uppnår man den här avkastningen. Och är vi faktiskt på rätt risknivå i förhållande till den avkastning vi önskar? Tack talman.
Ledamoten Holmberg avstår sin andra replik och vi går vidare på listan till ledamoten Christian Wikström som håller sitt anförande nu. Varsågod.
Jo, tack herr talman. Jag ska upprätthålla mig kring den här storskaliga havsbaserade vindkraften i mitt anförande. För det är ju så att vi skriver här i revisionen på ett antal punkter om vindkraftssatsningen och fram och tillbaks vad det kostar om Sunnanvind och så vidare. Bland annat så skriver vi i årsrevisionen då att under året så hade anställt 2 stycken miljöinspektörer, en jurist och diverse experttjänster. Sen har det tillkommit mera miljoner till vindkraften under det här året. Det vet vi om, men förutom de här kostnaderna som redovisas rakt av här så finns det väldigt stora dolda kostnader som jag känner till förstås i och med att jag sitter med i landskapsregeringen och vet hur mycket ledande tjänster man faktiskt arbetar med den här frågan. Så jag tror att framöver, i alla fall till nästa år när man tittar på det här igen, så tror jag att transparensen kring det här projektet skulle gynnas av att man försöker sammanfatta vindkraftssatsningen i på något sätt på ett ställe. Så att man får en total överblick av vad de här sakerna kostar. För det har vi inte idag. Och oavsett om man är positiv eller negativ till det här projektet så tror jag att vi alla kan hålla med om att en sån här stor enskild satsning från landskapets håll så kräver en speciell uppmärksamhet. Vidare så pratar vi om OMHMs avgifter och att de tar upp avgifter just för den havsbaserade vindkraften. Det är ju så idag att de här avgifterna som tas upp från OMHM så de återspeglar ju inte de faktiska kostnaderna som OMHM har för att handlägga de här vindkraftsärendena. Vilket är en brist, det vill säga OMHMs, de här bolagen som är på Åland betalar ju för sig och vi kan bra höja avgifterna när det gäller de här havsbaserade vindkraftssatsningarna så att vi får in de pengarna som behövs så att det inte blir en kostnad för Åland att just tillhandahålla tjänster från OMHM. Det är idag ett problem som jag ser det. Och det är väl det som är huvudsaken. Men, och vidare så vi ska fortsätta satsa pengar på den havsbaserade vindkraften. Och, vi tog, var det hösten 2023 som vi betalade ut här under våren stöd för den landbaserade vindkraften i Eckerö. Första gången som vi har gjort det, tål att upprepas, det är första gången som vi betalar ut bidrag för vindkraft här på Åland. Och det visar ju också på att vindkraften tampas med lönsamhetsproblem. För hur ska man annars se det? Vi behöver se det i ljuset av vad vi håller på med nu på Åland. Vi sätter stora, stora pengar på att utreda möjligheterna för havsbaserad vindkraft. Samtidigt som vi betalar ut stöd för den landbaserade vindkraften. Det borde finnas med. Det här är relevanta saker också för den som är positiv till vindkraft. Vidare så har vi nyligen ett exempel på där Vattenfalls vd gick ut och konstaterade att på Kriegers flak i södra Sverige man drar sig tillbaka på grund av att kostnaderna för elnätet är för höga, ungefär 30% av totalkostnaden. Här på Åland så har vi en situation där vi är betydligt längre bort ifrån land än vad man är i Kriegers flak. Jag är just klar, herr talman. Där kommer vi till frågan att vem ska betala för de här anslutningarna? Vem ska betala för det? Och det är jättestora kostnader som uppenbarligen en auktoritet inom ämnet, det vill säga Vattenfall. Vattenfall själv så säger att vi kan inte stå för de här kostnaderna. Hur tänker vi oss då att vi ska kunna göra det här på Åland? Vi har ett seminarium här just precis, vi ska ju åka iväg till Helsingfors allihopa. Och då ska vi åka och besöka Fingrid. I alla fall från Obenens samling så ska vi diskutera med Fingrid hur de ser på det här möjligheten att staten ska gå in och finansiera de här elnätskablarna eller vätgasrörerna eller vad det nu blir till slut, om det blir någonting alls. Hittills så har indikationerna varit att det här är ingenting som man prioriterar. Det finns områden som är närmare land än Åland, mycket närmare land än Åland. Om man tittar längs med finska kusten.
Talmannen påminner om att det handlar om redogörelsen över årsredovisningen för 2023.
Jo, tack herr talman. Jag menar att det hänger ihop i och med att det här handlar om stora pengar. Vi redovisar kostnaderna för projektet och på det viset så hänger det här ihop med årsredovisningen. Men det var egentligen det som jag ville säga. Att vem ska betala det här? Vi har det inte klart för oss och vi borde ha det klart för oss. För just idag så beter vi oss som väldigt oansvariga riskkapitalister. Tack.
Tack för det. Vi har en replik begärt i huvudanförande. Ledamoten Robert Mansén, varsågod.
Tack talman. Jag tvekar lite på att ta replik i och med att jag tyckte anförandet var väldigt långt ifrån från ämnet så att säga. Men i och med att det nämndes ondgjordes ganska mycket omkring vindkraften som en möjlighet att producera rent förnybar energi så vill jag bara kommer med det påpekandet och det klarläggandet att när det gäller stöd till vindkraften så handlar det här på Åland om stöd till ett projekt som var väldigt stort i åländska måttmätt och också i finländska måttmätt, det vill säga ett projekt i Eckerö som fick stöd för att det skulle vara möjligt i storleksordningen då över om säger, runt 50 miljoner uppåt. Och det ska inte sammanblandas med övriga projekt, men att det var i tider när det var väldigt svårt att producera överhuvudtaget någon sorts energiproduktion, elproduktion. Situationen är densamma idag, medan vindkraften ändå har förutsättningar att bli lönsamt och har varit lönsamt i många år. Så det exemplet som du nämnde i ditt anförande.
Repliksvar ledamot Wikström.
Jo tack, jag tycker att den här frågan diskuteras för lite här. Det här är någonting som vi sätter väldigt mycket pengar på. Den nämns specifikt många gånger i årsredovisningen. Det här anförandet är inte på något sätt utanför ramen. Även om det är kritik som majoriteten inte vill höra. Absolut, det finns risker med vindkraft. Det fanns risker då. Och de riskerna som vi ser nu med den havsbaserade vindkraften är stora. Återupprepar det här. Även den som är väldigt positiv till den havsbaserade vindkraftssatsningen på Åland måste inse fakta att vi sätter miljoner euro på det här nu. Vi vet inte vem som ska betala ledningarna. I Vattenfalls fall så är de 30% av kostnaderna. Vi är dubbelt så långt ifrån land. Så totalkostnaden för det här projektet lär ju vara mycket högre. Och vi vet inte vem som ska betala det här. Det är ett problem. Tack.
Andra replik, ledamot Mansén.
Tack talman, jag tycker ledamot Wikström blandar äppel och päron väldigt mycket här. Det som diskuteras när det gäller elproduktion och är ju möjligheten till transitering och överföring av energi. Och ledamoten blandar väldigt mycket mellan energiproduktion och energiöverföring. Så jag tycker att det blir inte riktigt sakligt det hela. Tack talman.
Ledamot Wikström, avslutande repliksvar.
Tack herr talman. Det här är ju en av de stora utmaningarna när det gäller havsbaserad vindkraft. Att hur ska elen överföras? Vi har just haft ett seminarium här som landskapet anordnar där det kom in aktörer och pratade om just de här frågorna. Och där kunde de också intyga att det här är ett problem. Vem ska betala de här? Kommer det att kräva statliga subventioner för att få det här till stånd? Ja, det kommer det. Det var svaret. Ni var där själva. Så att det kommer det att krävas. Vi har inga besked på det här, vem som ska göra det. Men vi lägger iväg miljoner på det. Vore det inte klokare att försöka ta reda på det här först? Det tycker vi i alla fall. Att det är ansvarstagande att ta reda på det här. Och inte hantera skattemedel på det här viset. Tack.
Tack för det. Diskussionen är därmed avslutad och detaljbehandlingen börjar. Först föreläggs betänkandets kläm och efter det motiveringen. Kan förfaringssättet godkännas? Godkänt. Föreläggs betänkandets kläm för godkännande. Klämmen är godkänd. Föreläggs betänkandets motivering för godkännande. Motiveringen är godkänd. Ärendets enda behandling är avslutad och ärendet är slutbehandlat. Följande ärende på listan är hur nummer 8. Hur ska Åland anpassas till klimatförändringarna? En skriftlig fråga med nummern 12/2023-2024. En fråga ska läsas upp av frågeställaren och efter det ger lantrådet eller en minister svar på frågan. Frågeställaren får sedan hålla högst 2 anföranden som också kan besvaras. Någon annan diskussion är inte tillåten. För svaret på frågan tillämpas ingen tidsbegränsning medan övriga yttranden inte får överstiga 3 minuter. Svaret kommer att ges av lantrådet Katrin Sjögren och ordet ges först till lagtingsledamoten Alfons Röblom. Varsågod.
Tack herr talman. Och klimatförändringarna förväntas skapa utmaningar också på Åland för grundvattnet, artsammansättningen, ekosystemen, jord- och skogsbruket, avloppssystemet, markstabiliteten, byggnation och infrastruktur. Det behövs ett medvetet arbete för att anpassa Åland till klimatförändringarna så att vi står redo inför ökade temperaturer, ökad nederbörd, ras och erosion och förändrade ekosystem. Med hänvisning till 38 paragrafen första moment i lagtingsordningen ställer jag till vederbörande medlem av landskapsregeringen följande fråga. Vilka konkreta insatser gör landskapsregeringen just nu för att förbereda Åland för effekterna av förändringarna i klimatet?
Lantrådet Katrin Sjögren. Varsågod.
Talman, lagtingsledamot Röblom ställer en adekvat fråga. Och orsaken till att jag besvarar ledamoten är att landskapsregeringens samlade bedömning är att på samma vis som energipolitiken utvecklat sig till att även bli en säkerhetspolitisk fråga, på samma vis är klimatfrågan och klimatanpassningarna en fråga om beredskap och samhällets resiliens. Och eftersom jag har det övergripande ansvaret över beredskapsfrågor vill jag svara ledamoten och därmed redogöra för både ledamoten och lagtingen. Frågan är mycket omfattande och bred eftersom klimatfrågan inbegriper i princip samtliga politikområden. Klimat och miljö behöver också diskuteras tillsammans gemensamt. När det gäller klimatfrågan bör och måste man ha 2 spår. Det första är att minska koldioxidutsläppen, genomföra den gröna omställningen och den andra är att anpassa samhället till de klimatförändringar som världssamfundet just nu befinner sig i. Konkret innebär det att skärgårdsflottan anpassas, byggandet av infrastruktur tar hänsyn till framtidens vattenflöden i allt från dagvatten, larmsystem till dimensionering av vägtrummor och att den förestående revideringen av plan- och byggnadslagen blir relevant ur ett klimatperspektiv. Men även revisionen av naturskyddslagstiftningen och en strategi för den biologiska mångfalden behövs. Dit hör konkret restaureringsdirektivet, men också till exempel möjligheten för åländska jordbrukare att ha
att ha djurbesättningar som kan gå på djurbete. Mycket av lagstiftningen handlar om implementering av EU-direktiv. Vi vet att vi kan förvänta oss extremväder i form av torka, skogsbränder, regn och stormar. Stormen Boris härjade i Europa och har fått katastrofala följder. Och orkanen Helene i USA har hittills indirekt dödat nästan 90 människor. Frågan är som sagt var stor och inbegriper många politikområden. Landskapet, kommunerna, privatpersoner och näringslivet. Det gäller att jobba strategiskt och strukturerat och ta en sak i taget. Några axplock om vad vi jobbar med just nu med tonvikt på direktberedskap. Efter torkan 2018 anhöll Ålands vatten om tillstånd att höja vattennivån i Långsjön och Markus Börlefjärden. Syften var att magasinera större vattenvolymer och skapa förutsättningar för bättre vattenkvalitet. OMHM godkände ett tillfälligt tillstånd fram till utgången av 2025. Den förhöjda nivån innebär att 600 000 kubikmeter vatten ytterligare kan hållas i sjöarna, vilket ger betydligt bättre förutsättning för att hantera svåra år. Ålands vatten har nu erhållit om att få det här beslutet permanentat. Ålands vatten har gjort en vattenförsörjningsplan. Vi har ett långsiktigt behov av att ytterligare en vattentäkt för att svara mot ökad efterfrågan av vatten, ta höjd för samhällsutvecklingen och befolkningstillväxt. Där finns förslaget att utnyttja Östersjön och investera i avsaltningsteknik. Dessutom bör vi effektivera vår användning av vatten och reparera läckande vattenledningar. Landskapsregeringen tog beslut under våren om att ta fram en vattenförsörjningsplan för hela Åland. Den ska vara klar nästa år. En revidering av vatten- och avloppspolicyn och vatten- och avloppsåtgärdsplanen är under beredning för närvarande. I den ingår skrivningar bland annat om vattenförsörjning, hantering av vatten- och beredskapsåtgärder. De åländska jordbrukarna har investerat i bevattning under flera år med bistånd av det stödmedel som finns i bruk. Framförallt gårdar med specialodlingar är i bättre skick och har bättre förutsättningar att klara kommande torrperioden sen den svåra torkan 2018. När det gäller livsmedel kan stormar medföra elavbrott. Det fick vi erfara den hårda vägen genom stormen Alfrida som härjade under inledningen av 2019. Med långvariga strömavbrott som följd, livsmedelsproduktionen och framförallt förvaringen av livsmedel är i landskapet i högsta grad beroende av elenergi. Inventeringar visar att många livsmedelsproducenter har nu investerat i reservelverk. Några ord om energi. Det är ett pågående arbete att anlägga elkablar i mark istället som tidigare när dragningar i huvudsak skett med luftledning. Ökat antal ringmatningar, det vill säga att el kan levereras från fler än en förbindelseledning. Vid omkoppling sker elförsörjningen från en annan leveranspunkt. Det finns också en generellt högre beredskap gällande landskapets elförsörjning. I daglig drift sker försörjningen till största delen genom elimport från Sverige via Sverigekabeln. Från 2016 driftsattes Finlandskabeln med en kapacitet på 100 megawatt och den nyttjas främst som beredskap vid avbrott från Sverige. Kraftnät Åland ansvarar för elreservkraftförsörjningen och det finns ett antal lokala reservkraftsanläggningar som stöttar elproduktionen vid avbrott från Sverige från förbindelsen. Det finns även ett ökat antal reservkraftverk för brukare som banker, företag med behov av kontinuerlig elförsörjning samt i de enskilda kommunerna. Kommunerna uppdaterar sina beredskapsplaner och i landskapet finns mobila reservkraftverk som kan flyttas mellan försörjningskritiska objekt som äldreboenden och skolor till exempel. Beträffande bränsleförsörjningen finns lagringsvolymer omfattande bensin och diesel. Ytterligare finns det ett ökat antal högre kapacitet gällande batteribackup som även den blir aktuell för pumpstationer och annan teknisk utrustning vid strömavbrott. Fjärrvärmeförsörjningen kan fortgå vid strömavbrott. Det kan dock bli problem för enskilda husägare då deras cirkulationspump till värmeväxlarna inte har strömförsörjning. Några ord om kommunikation. Funktionssäkra tele- och dataförbindelser är en förutsättning för att ett modernt samhälle ska fungera. Mera extrema väderförhållanden ökar risken för avbrott såväl på el- som telekommunikationsförbindelser. Även här byggs det allt flera jordkablar. Och på samma vis som vid elförsörjningen för att minska sårbarheten byggs redundanser i nätet ut med ringförbindelser. Samma system gäller såväl el- som telekommunikationsförbindelser. Basstationerna för mobilnät utrustas i allt högre utsträckning med reservkraft. För att hantera längre störningar används dieseldrivna aggregat. Infrastruktur. Hamnar byggs idag på 1,8 meter över havet. Skärgårdshamnarnas landram. Här kan manövreras med el från färja vid elavbrott. Vid projektering av vägar beaktas havsnivåer och avrinningsflöden. Landskapsregeringen har en strategi för hållbart byggande. I den ingår klimatanpassningsåtgärder såsom anpassningar för stigande havsnivåer, vilket införlivas i plan- och byggförordningen. I nuvarande situation är åtgärder inom regionplanering kommunal behörighet, vilket innebär ett stort ansvar för kommunerna. Landskapsregeringen söker externa medel för en klimatanpassningsplan. När det gäller utvecklings- och hållbarhetsagendans mål 4, biologisk mångfald, finns delindikatorer som stipulerar att ekosystem och biologisk mångfald är integrerade i all utvecklings- och planeringsprocesser för mark- och havsanvändning. Detta som redskap för att mildra effekterna av klimatförändringarna, motverka habitatfragmentering och förstöring samt säkerställa gröna korridorer. Det handlar om grönplaner och kommunöversikter som inkluderar klimatanpassningsåtgärder och utvecklingsåtgärder kopplade till motverkande av habitatfragmentering och gröna korridorer. För närvarande och där det kanske finns störst behov är det endast Mariehamn som arbetar med grönplaner. Avsikten är att en översiktlig grönplan för Åland eller fasta Åland ska tas fram under 2025. Kommunerna uppdaterar kommunöversikterna med när det gäller klimatanpassningsåtgärder. Frågan är bred och komplex, men det jobbas på flera områden.
Första tilläggsfråga, ledamot Röblom, varsågod.
Tack herr talman och tack landtrådet för ett djupt och ingående svar som ju visar att det här visar hur bred frågan är och hur många åtgärder som måste fungera parallellt. Och som landtrådet inledde med att säga så är klimatpolitik, då tänker man oftast på att minska utsläppen och det måste vi fortsättningsvis göra. Men också de här anpassningsåtgärderna, den delen av klimatpolitiken är också oerhört viktig. Jag noterar att landtrådet nämner en klimatanpassningsplan, att landskapsregeringen ska ta fram en sådan. Så jag är nyfiken på om det är någonting som landtrådet skulle kunna tänka sig att föra till lagtinget för en debatt i form av ett meddelande eller någonting för att förankra och öka förståelsen också för vilka utmaningar det är vi står inför. Det vore nog av intresse för lagtinget att ta del av det. Sen är jag lite nyfiken också på den, för det här är som, det är på många områden, det är olika ministrar, det är olika avdelningar. Hur håller landskapsregeringen det samlade greppet kring det här? Jag vet att det finns en klimatkommission som arbetar, men när jag tittar på dess uppdrag så blir jag lite, finner jag det lite otydligt. Hur koordinerar ni det här arbetet i landskapsregeringen?
Svar på första tilläggsfråga, landrådet.
Talman, först del 1. Landskapsregeringen planerar ett klimatmeddelande till lagtinget där man får diskutera frågan brett och där man får kött på benen hur det jobbas med både lagstiftning när det gäller att minska koldioxidutsläppen. Och där kan det också vara en del i det beroende på när vi avlämnar meddelandet. Jag kan inte säga någon exakt tidpunkt kring det ännu. Där kan det också vara en del i det. Kan det vara den här klimatanpassningsplanen? Det finns ju både en klimatkommission och en energikommission. Så att det finns gediget arbete som vi kan redogöra för.
När det gäller det samlade greppet kring klimatåtgärderna så handlar det egentligen precis som det gör med beredskapsfrågor, att de olika politikområdena, de olika ministrarna, de olika avdelningarna, de olika myndigheterna har ett eget ansvar när det gäller att handlägga beredskapsfrågor. Och det är klart att lagtinget behöver få någon slags övergripande översikt av hur man jobbar med de här frågorna. Och det kan vi säkert försöka redogöra för i ett klimatmeddelande.
Andra tilläggsfråga, ledamoten Röblom, varsågod.
Jo, tack talman. Jag har ju nämnt det tidigare i debatter i den här salen, just hur viktigt vi från Hållbart initiativ upplever att det är med att det här samlade greppet och att det görs på ett strategiskt smart sätt. Det var därför vi jobbade hårt för en klimatlag under förra mandatperioden. En klimatlag som skulle bestämma vilka strategier som landskapsregeringen måste ta fram. Nu har vi fått lite olika besked från sittande landskapsregering om det blir en klimatlag eller hur det där kommer att se ut. Men det vi är ute efter är ju det här strategiskt och samlade greppet. Och det är därför vi har tittat på den här klimatkommissionen som finns till exempel. Där jag upplever att är det så att den ska ha det där samlade greppet och driva klimatfrågorna inom landskapsregeringen, så skulle kanske det här kommissionens uppdrag behöva förtydligas en aning. Är till exempel klimatkommissionen nu på något vis engagerat i det budgetarbete som landskapsregeringen gör? För att om klimatkommissionen inte gör inspel i budgetarbete, så blir det ju, då får man ju genast känslan att klimatkommissionen är någonting som ska sitta och diskutera saker lite vid sidan av. Och att klimatkommissionen också är så förbunden till infrastrukturavdelningen, när vi ju vet att de klimatfrågorna ligger också på flera avdelningar. Så jag är fortsättningsvis, även fast jag är tacksam att landrådet tar det här breda ansvaret som hon gör nu i och med att ta den här, svara på den här frågan, så är jag fortsättningsvis lite orolig för att det kan trilla viktiga saker och aspekter mellan stolarna i detta. Så hur ser landrådet på klimatkommissionens roll konkret kopplat till politiken?
Avslutande svar på frågeställningen, landrådet, varsågod.
Talman, när det gäller en klimatlag, så oberoende om Åland har en egen klimatlag eller inte, så är vi de facto bundna av EU:s klimatlag. Och där är det hårda och tydliga besked. Och också nu, fast man bildar en ny kommission, så är det min uppfattning också att man går vidare med Fit for 55. Man kommer att leverera lagstiftning. Så och det är vi ju tvungna till på Åland också, att implementera direktiv. Vilket jag kan tycka att i det här sammanhanget är en lycka. När det gäller budget så handlar det ju om att klimatkommissionen och energikommissionen är sakkunniga och expertorgan. Och de levererar underlag till landskapsregeringen som gör prioriteringar, och det kommer att synas i budgeten. Och sen är det ju förstås fritt fram för lagtinget att ha andra önskemål eller ha andra prioriteringar. Men landskapsregeringen har stor nytta av både klimatkommissionen och energikommissionen, eftersom de besitter expertkunskap, och den har landskapsregeringen mycket stor nytta av.
Tack för det. Då är landskapsregeringens svar antecknas för kännedom och ärendet är slutbehandlat. Därmed är vi framme vid talmannens avslutning, och vi konstaterar att nästa plenum hålls idag 13:00. Plenum är avslutat.